Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i det här avsnittet talar jag med moderaten och riksdagsmannen Hanif Bali. Numera också känd som ett, citat, hot mot den liberala demokratin, slutcitat, om man ska tro SVT Agenda, vilket du absolut inte ska göra. Men innan vi fortsätter vill jag nämna att jag är avstängd från Facebook i 30 dagar. Jag kommer alltså inte kunna posta i Facebookgruppen, sprida avsnitt eller kommentera eller använda Messenger, så jag kan inte svara på meddelanden heller. Precis som i en medeltida domstol vet jag inte exakt vad jag är anklagad för. Det som möter mig när jag loggar in i texten, citat, tillsammans kan vi motverka falska nyheter. Vi vidtar åtgärder genom att ta bort falska konton och samarbeta med faktagranskare. Du kan lära dig mer om vad du kan lita på och inte med hjälp av våra tips för att identifiera falska nyheter, slutcitat. När jag försöker skriva och överklaga meddelar Facebook att jag inte kan göra det eftersom jag är avstängd i 30 dagar. Det här hände dessutom samtidigt som Jens Ganmans film Så att det blir rätt blir nerplockad från YouTube. En av de saker jag har delat utöver min egen produktion. Där det senaste egna inlägget är en lång text som försvarar Hanif mot SVT Agenda-inslaget som sändes alltså samtidigt som vi spelade in det här avsnittet. Och den texten, den finns nu istället på Nyheter idag och jag uppmanar dig att dela den i alla dina sociala medier. Facebook skriver att de använder sig av feedback från sin community, oberoende faktagranskare samt att de aktivt prioriterar ner sånt som de bedömer som falskt i flödet. Jag har inte delat någon falsk information. Jag har delat min egen information och Jens Ganmans film. Min egen information tål faktagranskning och eftersom Jens film är tecknad satir får man anta att även den borde göra det eftersom satir uttryckligen ska vara undantaget. Facebook är givetvis ett privat företag och får göra som de själva vill. Att de bestämt sig för att bli nya Lunar Storm eller MySpace är deras och deras aktieägares beslut. Om du inte känner till Lunar Storm eller MySpace är det för att de inte finns längre. Användarna flydde på grund av företagens affärsmodeller. Facebooks egen affärsmodell är att dela in användarna i väl avgränsade små målgrupper för att kunna sälja väldigt specifik reklam till de här grupperna. Och det görs genom att algoritmen skyddar de här små grupperna från information som inte redan passar deras världsbild, vilket alltså spär på tribaliseringen i samhället. Eller på ren svenska menar jag att de delar in folk i grupper och sen hetsar de upp ett vi och domtänkande i varje grupp, vilket sliter sönder samhället. Som en varm anhängare av den fria marknaden är jag övertygad om att det här givetvis kommer lösa sig själv när du och alla andra slutar använda Facebook. Inte på en gång givetvis, men allt eftersom, lite pö om pö. Det dyker upp nya alternativ och allt roligt och alla roliga försvinner ju därifrån. Så i just det här valet blir det dock ett demokratiskt problem eftersom Facebook-penetrationen i Sverige är över 50%. Innan du börjar grabbflabba åt att jag sa penetrationen så innebär det att Facebook är ett väldigt, väldigt stort torg. Det torg där 50% av svenskarna just nu diskuterar det kommande valet. Att utestängas från det torget i valtider innebär alltså att du inte kan delta fullt ut i det demokratiska samtalet. Min egen verksamhet fortsätter givetvis. Dekonstruktiv kritik kommer i allt högre grad att utgå från hemsidan www.aronflam.com. Sociala medier kommer bara vara marknadsföringskanaler. Att följa mig på Facebook närmsta månaden, ja, det är inte så meningsfullt helt enkelt. I slutändan tror jag marknaden löser det. Du är en del av den marknaden. Det är upp till dig att dela sånt material som du anser vara viktigt för det beslut du och dina medborgare nu ska fatta. Jag ber dig alltså att dela det här avsnittet, alla avsnitt, helst allt din svensk tiger, samt artikeln jag skrivit om Hanif på Nyheter idag och givetvis Jens Ganmans film, så att det blir rätt. Så mycket som möjligt måste du dela det. Det är viktigt, så att det blir rätt. Tack till dig som stöder det här programmet på Patreon, Swish eller delar det i dina sociala medier. Samtalet med Hanif är från i söndags kväll. Det spelades alltså in samtidigt som Agenda desavouerar honom. För det är vad det är ett rent karaktärsmord. Nu får du höra hur Hanif ser på saken. Mina damer och herrar, Hanif Bali, njut.
Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik, Hanif Bali.
Jävlar, börjar du direkt?
Nej, okej. Okay. Vi kan ta det lite lugnt.
Jag tänkte bara göra mig snygg och se till att allt stök inte ses i bakgrunden och ta med kepsen. Och...
Absolut, förlåt.
Men jag tycker vi börjar direkt då.
Ja, men det är ju valtider. Har vi någon tid att förlora?
Nej, jag kom verkligen några sekunder sedan in från dörren.
Hur doftar du?
Just nu luktar jag nitrometanol, tror jag det heter. Eller nitrometan eller något sånt heter det. Jag har varit i Tierp på drag racing EM.
Okej, okay, när man klär upp sig till kvinnor och från hela Europa.
nej, utan... Det har varit liksom, man har kört halvmilen eller något sånt. Det är väl något avstånd de racer i. Så det är jättesnabba bilar som på 5 sekunder gör det avståndet.
All right, coolt.
Så det har varit ganska häftigt faktiskt. Svensk, det är ganska intressant. Svensk motorsport, den enda gången det är med i liksom offentlig media är ju när någon dör.
Mm.
Eller... när prinsen gör något.
Ja, jag vet ju att speedway är väl en av de största folksporterna i Sverige. Om jag har förstått saken.
Och det är ganska intressant. 2017 så har alltså Sverige haft ett helt fantastiskt år i motorsport. Så vi har 4 guld. VM, alltså vi är FIA världsmästare från Sverige. I WTCC. Och vi har rallycross, VRC och supercar också. Rallycross, supercar. Det är 4 guld i alla fall. Jag har fått den informationen. Och då upptäckte jag. Och då tänkte jag, varför har vi inte läst om det här? Men då visade det sig att motorsport är ju lite ful sport.
Mm.
Tycker ju folk. Det är inte lika, du vet. Det är ju Bosse som jobbar med bilmäck. Och som finansierar sin hobby då. Det är ju helt hobbydrivet i stor utsträckning i Sverige.
Den anses kanske inte vara helt alla mod när det kommer till miljöpolitik heller.
Kanske. Det är förmodligen, men de här, det är inte, de är oftast de allra dyraste, fetaste grejerna är ju fossilfria.
Ja, så.
Ja, det är ju metanol och såna grejer som det brinner bättre än bensin. Så, men jag antar att det är väl, och det var ganska intressant, för det enda partiet som hade sponsrat bilar där var SD.
Såklart.
Så de hade 2 sponsrade bilar där.
Mm, de har ju inte tappat kontakten med folket, Hanif.
Nej, exakt. Så, men det var kul att vara där. Det var väldigt, du träffar det som kallas för verklighetens folk i stor utsträckning. Det är människor som liksom i själ och hjärta brinner för något och lägger sin tid och är volontärer. Ett riktigt civilsamhälle som inte får ett öre i bidrag. Där människor knegar ihop sina liksom surt förärvade pengar och köper liksom kopplingar och bromsskivor och topplock till sina motorer och älskar det där.
Ja, jag vet. Jag var just uppe och besökte Jens Ganeman i Östersund och han tog mig på en liten tur i landskapet så att säga. Och då hamnade vi var på väg mot Strömsund och där det finns liksom inte så mycket till post eller systembolag eller sjukhus eller polisstationer. Men man ser väldigt mycket äldre män i praktiska blåställ på fyrhjuliga fordon med dunkar, alltså stora 10 liters dunkar med klar vätska där bak.
Ja.
Och då tänkte jag så här att enda skälet till att de inte kan göra det här öppet, det är ju på grund av Systembolaget som inte ens existerar där. Och hade det inte funnits då, och istället hade uppmuntrat det här, då hade de här olika små byarna konkurrerat om 300 år. Då hade vi haft någonting som liknade liksom Skottlands whisky-tillverkning fast med brännvin då. Då gäller det ju att ha rätt branding, alltså Swedish
microbreweries i brännvin.
Vadå?
Mikrobryggerier i brännvin liksom.
Ja, men jag tänkte Swedish burn wine.
Ja.
Det är väl inte så dumt.
Nej.
Så ja, det är, apropå civilsamhället och hur det kvävs av vissa krafter.
Jag befinner mig i någon form av, det är lite olämpligt nu när det är val, men av någon form av politisk depression.
Jaha, hur så?
För jag känner en sån enorm diff i vad den chattrande klassen pratar om och det jag träffar ute på gatan. Valrörelser är ju oftast det ögonblicket när politiken på riktigt möter väljaren.
Mm.
I alla fall bland oss som inte liksom får stå i SVT och bli ut oss. Utan då träffar man ju väldigt mycket medborgare från väldigt vitt skilda. Och jag har aldrig varit med om en sån här valrörelse där det finns en sån stor skepsis mot alla partier.
Så är det. Alltså jag är väl någonstans själv där att det känns lite som pest eller kolera. Och de frågor som jag själv tycker är viktiga ser jag inte ens debattera speciellt mycket.
Mm.
Utan det mesta tycks handla om Malena Ernman och hennes potentiella barn och eventuella skolskolk.
Ja.
Det är väl inte det jag prioriterar mest. Och det är väl därför jag vill spela in och sända det här med dig också innan valet. Därför att SD är inte en röst som fungerar för mig på grund av att de är socialister då. Och fram tills för rätt nyligen var nazister. Nu är de ju extremt israelvänliga, men det är en nationalism baserad på känsla också. Så det är inte riktigt för mig.
Jag vet inte, jag har säkert diskuterat det här med någon klokare, men jag får ju vibben att de är de nya socialdemokraterna. Alltså verkligen i skärningspunkten också på den tiden, du vet, socialdemokraterna var för Israel också på samma sätt.
Ja, och av samma anledning. Det stämmer nog. Det är mitt intryck med att de är liksom nya socialdemokraterna och men gamla socialdemokraterna var ju det jag skulle krossa.
Ja, det verkar ju gå väldigt bra. Kroppen ur, så att säga.
Verkligen, och jag har ju beställt de här nya t-shirtarna i begravningsfärgen svart som kommer komma ut där strax efter valet. Innan vi ger oss på att krossa kollektivism i stort.
Men då borde du ju också ha en celebratory liksom, variant där det är krossat socialismen. Att man har varit med liksom.
Jo, absolut.
Det enda sättet man kan få en sån, det är om man visar upp att man hade en krossad socialismen t-shirt.
Fast jag vill inte att folk vilar på sina lagrar. När socialismen är krossad så vill jag helst att vissa delar av arbetarrörelsens system monteras ner. Mm. Så därför tänkte jag liksom att du är min främsta potentiella röst.
Ja.
Mm. Och innan jag faktiskt röstar så vill jag ju också veta vad du står för, så att du inte bara gör DN och din egen partiledning förbannade. Vad får jag liksom för politik om jag röstar på Hanif Bali?
Ja.
Jag vill ju att så, om all, för nu är det så att du står knappt på listorna, eller hur?
Jag står så här. Det är inga riksdagsledamöter som står på flera listor än partiledaren. Men det finns också en nationell lista. Och den nationella listan är alla första namnen från alla länslistor. Och då jag inte är ett första namn, jag är sjunde namnet på min länslista, så är jag inte med i nationella listan. Så då finns jag i Stockholms läns lista, och Stockholms län är Sveriges största valkrets. Men det är ju då hela Stockholm exklusive Stockholms stad, alla som bor i Stockholms kommun, utan det är alla kranskommuner runt Stockholms stad.
Jag förstår, men på den listan har du nummer
7.
7. Men om man vill rösta på dig i övriga landet så gör man...
Ja, det man kan göra det är att man kan ta en gul blank moderatlapp och skriva mitt namn. Det kommer inte leda till att jag kommer bli din riksdagsledamot från den kretsen. För jag kommer bli invald från Stockholm. Men det är en viktig signal.
Hur?
Tror jag.
Varför?
Jag tror, det känns lite drygt att säga så själv. Men det var faktiskt en bekant till mig som sa det. Att, ja, inga jämförelser i övrigt vill jag bara säga. Nu märker jag hur assimilerad jag är för att jag lägger in så många brasklappar för att det här kan framstå som lite icke-jante. Men på samma sätt att det fanns Reagan Republicans så sa han att det finns ju Bali Moderater. Och det skiljer sig lite från andra typer av moderater på ett visst sätt.
Varför?
För att jag står väl för en annorlunda form av borgerlighet. Och liksom moderat... sätt att bedriva moderat politik. Det kanske inte... Jag tror aldrig att vi kommer genomföra alla de sakerna som Moderaterna vill göra genom att göra det med samma metoder vi alltid försökt med.
Där är vi ju eniga sedan länge. Och jag tänker att om man då tar en gul moderatlapp blank och så skriver man Hanif Bali och sen får du, låt oss säga, ett drömscenario, 10 miljoner sådana.
Okay.
Ja. Hur snart kan du lägga ner public service?
Ja, får jag 10 miljoner sådana så, alltså, problemet med Sverige är att det hade inte spelat någon roll.
Varför?
Därför jag hade blivit invald. Jag hade haft ett starkt mandat, ett väldigt starkt mandat internt. Men i och med att du får ju inte kandidera i Sverige om du inte tillhör ett parti. Så kryssar någon liksom, oavsett vem man kryssar eller om jag får 10, så betyder det att 100% av alla mandaten i riksdagen är då Moderaternas. Och i och för sig då hade det nog kunnat gå ganska snabbt att lägga ner public service om Moderaterna hade fått 100%.
Varför? Men, Moderaterna vill väl inte det?
Jag tror innerst inne i hjärtat så inser man nog. Det här är ju också den avgörande skillnaden mellan vanlig moderat och vanlig moderat. Är att du kan sitta med en vanlig moderat och så kan du fråga dem. Du fattar ju att de hatar oss och de gör allt i sin makt att bibehålla det så att vi ska vara ondskan. Och då säger de, ja, absolut, absolut. Och du förstår att metoderna de använder är inte okej. Ja, ja, absolut, absolut. Och sen säger vi, okej, men är du redo att skriva ett pressmeddelande där vi ska lägga ner SVT då? Till exempel. Eller göra det privatfinansierat. Nej. Tänk reaktionerna.
Och då menar de primärt från SVT, antar jag?
Nej, inte primärt från SVT. Man tror ju att... Men det kommer ju inte bara vara från SVT.
Nej, men SVT skulle ju krossa det parti som försökte driva den frågan.
Förmodligen, och man skulle nog förmodligen... få uppbackning från sina journalistiska kollegor. Det är väldigt intressant liksom från Stockholms media och de etablerade medierna. Om du kritiserar en enskild publikation eller ett mediehus sätt att bedriva sin verksamhet, då är det en attack på journalistiken i sig. Alltså journalistiken,
jag vet,
själva verksamheten att rapportera nyheter och försöka ge perspektiv på världen.
Jag har ju jobbat i media väldigt länge och du har antagligen aldrig träffat en journalist. Men jag vet ju att varje journalist är en personifiering av begreppet yttrandefrihet.
Ja. Och det är väldigt intressant, för ingen anser ju att till exempel attacker mot Fox News som svensk... svensk och liksom etablissemang har begått i evigheter. Det har ju varit liksom den billigaste artikeln du kan skriva. Det är ju något elakt om Fox News. Det är ju ingen som anser det vara en attack på journalistiken.
Verkligen inte.
Men det är, de har inga problem att använda det argumentet om någon kritiserar...
Syftar du på någon speciell tidning nu?
Ja, DN är ju...
Dagens Nyheter. Var det de som försökte dölja att det pågick våldtäktslekar under We Are Stockholm under flera år?
Ja. Okay. Det här är ju... Jag trodde ju att det här var ett nytt fenomen. I min dumhet, liksom. Men sen har jag fick det var Per Gudmundsson som faktiskt delade lite historia på sin Facebook där han skrev de satirteckningar som fanns om Dagens Nyheters chefredaktör. Den här bror duktig som alltid ska sätta sig på en hög häst och peka ut vad alla andra ska göra. Den här intellektuella dvärgen som tror sig ha svaret på allt i världen. Och jag trodde det var ett nytt fenomen. Att det var en sån tidning. Men det verkar vara...
Det sitter i väggarna, så att säga.
Sitter nog i väggarna. Jag kom ju den här veckan från... en av de drev som har förmodligen tagit hårdast. Någonsin.
Varför?
Jag menar, den här Rysslandsanklagelserna som fanns förut...
Mm.
Den var jobbig, men det var lite också mitt eget fel i och med att jag var inte liksom helt öppen mot DN och jag gjorde misstag i den hanteringen. Men det här drevet som, jag vet inte vad man ska kalla det här vapendrevet som har varit en dag. Det var första gången liksom luften gick ur mig. Luften gick ur mig en halv dag ungefär. För att om man kan anklaga mig för att vilja nazistmörda svenska journalister.
Mm.
För det var det som var anklagelsen.
Mm.
Anklagelseakten från... Och det var inte heller något enskilt mediehus utan det var tidningsutgivarna. Som nästan varenda tidning och media tillhör. Gick ut och... påstod att jag ville nazistmörda journalister.
Men du begick ju misstaget att använda en bild från Call of Duty. Och det var ju inte Call of Duty 2.
Ja, exakt.
För hade det varit Call of Duty 2... Ja, exakt. Men Call of Duty 2 går ut på att bara mörda nazister.
Ja, exakt.
Och då hade du kunnat säga det, liksom.
Ja.
Och sen hade allt varit lugnt.
Ja.
Ja. Men, alltså,
men nu använde jag istället nu, eller det var ju inte jag som gjorde den, men de här ungdomarna som då använde det, de använde ju World at War. Och det är ju när liksom ryssen anfaller USA. Och jag var ju killen som försvarade USA. Så jag vet då, det kanske var svårare att försvara det. Men det tog väldigt hårt faktiskt att bli... Då tänkte jag, shit vad långt demoniseringen har gått. Att det förefaller i alla fall sannolikt att sälja in bilden att jag vill nazistmörda. Att man kan skriva ett sånt pressmeddelande och titta på varandra och bara... Tror de kommer köpa det? Ja, det här kommer flyga. Han vill nazistmörda journalister. Och sen trycka på sänd. Och då tänkte jag, ja, men då finns det faktiskt ingen hejd på vad man kan anklaga mig för längre.
Och här är ett problem. Du säger att du är politiskt deprimerad och jag tänker fråga dig om det. Men det gäller ju liksom stora delar av befolkningen. För som det ser ut nu så kan man alltså välja på 7 partier som verkar, alltså på riktigt Hanif, vägra inse vad som pågår i världen. Mm. Eller mer repression, större välfärd, tillbaka till folkhemmet 1.0.
Mm.
Ja. Jag har läst halva Jimmys nya bok i alla fall och de 4 grundpelarna, en av dem är trygghet. Och jag vet ju att när någon säger trygghet, då vill de att jag ska ge upp min frihet på något sätt.
Mm.
Och jag vill ju ha ett friare land, inte ett mindre fritt land. Så...
Det är ganska intressant nämligen att det har inte kommit ett motsvar på den enorma framgång som Sverigedemokraterna har haft. För folk tror ju att motdraget mot SD är att vi ska att det är Fi eller Centerpartiet eller något sånt. Att det är motdraget.
Mm.
Men det är det ju inte.
Nej.
Motsvaret mot SD är ju inte att vi antingen liksom helt förlorar kopplingen med verkligheten. Eller att vi blir populister. För det, jag vågar påstå att ta invandringsfrågan. De mest populistiska partierna som finns i invandringsfrågan är den etablissemangshållningen. Alltså, det är en av de mest komplexa sakerna som finns. Det är superkomplext. Det är så komplext att liksom, man anser att det är för komplext för en hel myndighet med forskare på 300 pers kan inte forska fram något vettigt svar.
Vadå, svar på vad?
På varför till exempel vissa brott ökar. Så komplext är det. Det är komplext för det handlar om kulturella faktorer. Det handlar om ekonomiska frågor. Det är superkomplext. Sen har du bara den allmänna sociologiska idéerna om vilka vi vill identifiera oss med och ser liksom vill ha som grannar också. Mm. Hur stora skillnader kan det finnas mellan oss och våra grannar? Alla de här sakerna är väldigt komplexa grejer. Medan det finns partier där ute som kan bara titta in i kameran och säga, men vi ska lyckas med integrationen. Det är viktigt att göra det här. Och så bara blåljuga sig igenom att det här är det enklaste som finns. Det är ett svartvitt val mellan att vara god eller vara ond. Det är ju populism. Populism brukar ju vara när någon har ett liksom, när det är ett komplext samhällsproblem och du ger ett väldigt enkelt liksom, enkel förklaring till det komplexa samhällsfenomenet. Och det är ju vad Fi exempelvis gör, nämligen du har ett komplext samhällsproblem eller ett komplext liksom, med jämställdhet exempelvis. Det är otroligt komplext. Det är biologi, det är kultur, det är bara allmänt. Allting som rör mellan mänskliga relationer är ju komplext. Det är ekonomi. Men de landar i att det är enkelt. Det är sexism och sen är det detsamma med invandring. Om bara vi tar bort rasism så är det enkelt.
Mm.
Bara vi alla anstränger oss för att vara så goda, skimärt goda som möjligt, så löser det här sig. Och jag tror inte det är det korrekta motdraget mot SDs framgångar.
Nej, så vad tror du är det korrekta motdraget?
Jag tror det korrekta motdraget är att snarare anser det vara svårt och komplext och bara ödmjuk inför väljarna att det är svårt och komplext och att liksom, vi ska på något sätt i den månen vara konservativa i att vi inte anser att vi bör göra storskaliga experiment med svenska folket.
Du menar inga sociala ingenjörsprogram?
Ja.
Det är en jättebra början. Om du vill ha min röst så är det en väldigt bra början.
För att tittar vi på det enda egentligen sättet att ha stor migration och försöka lösa konsekvenserna av det. Särskilt stor migration från länder med väldigt låg HDI, alltså Human Development Index. Så här, länder med låga utbildningsbakgrunder, svagt utbyggt skolsystem, klansystem, you name it. Det kan vara liksom inte moderna länder. Har du massiv migration därifrån så är det alltså otroligt svårt.
Mm.
Och det enda sättet du kan försöka göra någonting med den stora krock som kommer ske är ju social ingenjörskap.
Ja, men så det är ju så att de här människorna också importerats in till ett väldigt komplicerad arbetsmarknad med kollektivavtal och väldigt höga krav för att komma in på den arbetsmarknaden.
Men de höga kraven
de skapar utträngningseffekter.
Absolut. Men jag tror de höga kraven hade även utan kollektivavtal, hade de höga kraven fortfarande mindre utsträckning idag, men i stor utsträckning fortfarande funnits. För att vi har nått så pass långt i vår liksom, samhällsutveckling att det är svårt att finna, och jag har repeterat det här hur många gånger som jag gjort det tidigare på din podd. Alltså 50% av alla utrikesfödda konkurrerar när det kommer till språk, matematik och problemlösning med de 10 sämsta procenten av inrikesfödda. Så även om vi hade haft friare arbetsmarknad, jo, de hade inte hamnat på bidrag, och de hade, men det hade fortfarande varit så att du hade fått en enorm stratifiering, etnisk stratifiering i samhället. Nämligen, du skulle ha, ja, du har ju 10% då som det går väldigt, har väldigt tufft i den här, av svenskar som inrikesfödda som har det tufft i den här kunskapsekonomin. Och sen har du 50% av utrikesfödda som har det väldigt, väldigt tufft att konkurrera på, i den här ekonomin. Och då skulle våra getton se ut som de gör idag. Det skulle inte bli mindre getton. Jag tror de hade varit, det hade fortfarande, Rinkeby hade fortfarande funnits.
Så för nu har ju danskarna lanserat sin så kallade gettoplan. Jag vet inte om du har läst någonting om det.
Jag läste på lite om det faktiskt.
Ja.
Och, det är väldigt hårda tag.
Alltså det är den väg de har valt, för de vill med näbbar och klor försvara välfärdssamhället. Det är så jag ser det. Alltså att skälet till att den här konflikten primärt uppstår, det är ju att nästan alla resurser är gemensamma. Ja. Och då slåss man om gemensamma resurser, för det är väldigt mycket resurser.
Ja.
Ja, men minska de resurserna, finns det mindre att slåss om, eller?
Jag tror inte det. Jag tror den konflikten kommer fortfarande existera. I alla fall stratifieringen i samhället kommer fortfarande vara kvar. Det kommer bli lite så här, vi sköter vårt och de sköter sitt.
Så kommer det bli. Vad menar du när du säger stratifiering?
Alltså, du kommer få en etnifierad underklass som vi redan har. Liksom.
Ja.
Den kommer fortfarande vara kvar.
Ja, så mycket verkar uppklart.
Ja. Alltså. Så du kommer fortfarande ha en etnifierad underklass. Den underklassen kommer inte tycka om sina etniska överherrar, blir det på något sätt.
Det är redan så, Hanif.
Ja, exakt.
Alltså, du pratar inte med någon. Alltså, du behöver inte övertyga mig om problembeskrivningen.
Nej, men jag bara säger att den lösningen, det kommer inte lösa sig med liksom laissez-faire-ekonomi.
Nej.
Alltså minskad välfärdsstat och sånt, det är bra liksom för att människor får växa mer och ta större ansvar själva. Och att staten inte lägger sig i, för staten är uppenbarligen väldigt dålig. Jag tror det här har lärt människor att staten är väldigt dålig på saker och ting.
Är det vad du upplever nu när du är ute på gatan? Är det det som har orsakat en del av den här politiska depressionen? Vad är det du får höra? Vad är det folk säger till dig?
Nej, men bara att de inte ser någon ljusning i sikte.
Och vad menar de då?
Nej, men de ser inte hur. Alltså, de röstar på SD som en stor fuck you till alla andra partier.
Det är uppenbart.
De behöver inte ens nödvändigtvis hålla med dem till punkt och pricka. De vet bara att det gör alla andra partier superarga.
Yep.
Så det är lite som den här human hand grenade, liksom. Det är en human hand grenade in i Stockholm, liksom.
Så är det.
Till Helgeandsholmen.
Och hur tror du det kommer gå i valet då?
Man ska ju vara sån här god partiarbetare och säga så här att vi kommer få 50% och sånt.
Okej.
Men jag bettar SD över 23. S under 23. M runt 20.
Och då blir det tre
block. Då har jag väldigt, såklart, M räknar jag väldigt optimistiskt. För att jag är moderat. Annars får jag ett samtal från partiöverkvarteret där de såg mig.
Men ser du framför dig en situation där det är tre block i svensk politik efter valet då?
Det har varit tre block i svensk politik sedan 2010. Det var det första Sverigedemokraterna sa i riksdagens kammare. Det var Björn Söder som gick upp och sa han att det finns tre block i svensk politik. Och ändå har ingen hört det. Mm-hmm. Det var det första Sverigedemokraterna sa när de kom in i riksdagen.
Ja, men då kanske det inte var lika sant som det kommer vara efter det här valet.
Nej. Men det är ju inte en ovanlig situation heller. När vi hade tre block väldigt länge inom svensk politik, då var det Socialdemokraterna och Liberalerna mot högern. Och ja, frågan är, vissa vill ju projicera SD som högern då, att de är den nya högern. Och det återstår fortfarande att se, kommer de ta högerns plats i svensk politik, eller kommer de ta Socialdemokraternas plats i svensk politik? Det kan ju mycket väl bli en, liksom, om inte detta val men nästa val, en total pacifiering av S, och du de facto också får fyra block i svensk politik, nämligen en klassisk höger, en socialdemokratin försvinner och det är SD och sen Liberalerna och sen ett ytterst vänsterparti.
Ja, intressant på sina sätt kan man säga.
Fast frågan är så att säga, det är väldigt avgörande för Moderaterna. Jag är ju alltid optimist. Man vill ju inte hamna i en situation där vi är konservativa i Danmark.
Vad menar du då?
Så konservativa i Danmark blev ju bortfintade av, så Folkpartiet egentligen, de gjorde ju upp med Danske Folkeparti. Och de konservativa Moderaterna bara försvann. De blev ett 4%-parti.
Vad gör du då?
Vad jag gör då? Om Moderaterna blir ett 4%-parti?
Ja.
Man ringer runt till alla och ber om ursäkt för att man inte gjorde tillräckligt. Och sen kastar in hatten väl?
Ja, det blir väl så antar jag. Men
jag tror inte, i Sverige är fortfarande öppet läge som det heter. Moderaterna har ett val då, nämligen om vi...
Men de verkar ju ha val.
Om vi vill ta konflikt då mot den etablerade samhällsordningen eller inte.
Exakt, och jag menar det valet har ju Moderaterna redan gjort när Ulf Kristoffersson eller Kristoffer Ulfsson eller Jesus
Kristersson.
Förlåt. När han står på liksom Pride-scenen och viftar med en flagga så blir det ju som att han redan har valt. Och då blir det ju som att hela folket ställs inför okej, fuck you eller ingenting.
Det är ganska intressant i vår tid att folk har blivit väldigt duktiga på att tolka signaler.
Vad menar du?
Alltså är känsliga för signaler. För jag menar, i den etablerade politiska logiken är så här, jag stod på en scen och gjorde något löjligt. Men det var bara en scen, sen har jag gjort 20 andra bra intervjuer där jag har gett svar på politik. Medan folk har blivit väldigt känsliga för där saker som... vilka signaler olika saker och ting skickar. Och jag tror någonstans att folk har blivit väldigt medvetna att det existerar en åsiktskorridor i Sverige. Och folk tolkar i väldigt, väldigt stor utsträckning. Är du redo att ta konflikt med en korridor? Oavsett vilken korridor det är. Är du redo att ta konflikt med en korridor eller inte? Och premierar eller missgynnar dig baserat på om du gör det. Det finns även de som ser att du tar konflikt med korridoren och straffar dig för det. Vi ska ju inte glömma att minst en tredjedel av Moderaternas röster är såna också.
Vad menar du? Kommer,
minst en tredjedel av de som röstar på Moderaterna är också såna som skulle straffa Moderaterna om man skulle ta konflikt med åsiktskorridorer.
Jag förstår, men om det är så att du får 10 miljoner personröster, Hanif. Hur snart kan du lägga ner sekretariatet för genusstudier i Göteborg?
Den tycker jag man borde lägga ner. Även om jag får 2 röster så är det inte, tror jag, helt omöjligt att göra det.
Kan vi ta bort genustjafset ur svenska myndigheter, departement, högskolor, lågstadieskolor, förskolor, brandstationer?
Frågan är... För det jag har märkt att det här började ju som ett politiskt projekt. Eller som ett akademiskt projekt från början som blev ett politiskt projekt. Men frågan är, har det gått så pass långt in i den offentliga kulturen?
Alltså så här.
Det blir lite som att be om att... Det är lite som att försöka få SVT och inte vara vänstervridet. Det är ett omöjlighetsprojekt nästan. Förstår du vad jag menar?
Jag tar mig inte an möjliga projekt.
Ja.
Men jag tänker bara för så här, du vet, faktiskt.se.
Ja. Nej, men, får jag,
ja.
ingen har någonsin bett Södertörns brandförsvar att genusanpassa sin verksamhet. Ingen har någonsin bett dem. Det är ganska intressant, det här fenomenet. Ingen har bett dem. De har tagit det på sig själva. Jag har ju träffat, så här, i och med att det är kommunal verksamhet, så träffar man ju de här brandcheferna. Och man får ju lite intrycket om så här, brandbekämpnings, liksom, utvecklingen har pikat på något sätt. Den har flatlinat. Och nu måste de hitta på något annat att göra. Och så har de bara tagit på sig det här att så här, nu måste vi ha mångfald.
Mm.
För trots att det brinner väldigt mycket i förorterna, så är ju, så minskar ju alla andra bränder. Så brandkåren har relativt, jämfört med förr i tiden när man inte hade jordad el och liksom eldade mycket i hemmen och lägenheten och sånt, har ganska få bränder. Och då sitter de här cheferna och säger så här, men vad är vårt utvecklingsprojekt nu? Och då har de bara tagit liksom fingret i luften och känt av så här, det här är poppis. Och det är ju därför liksom Södertörns brandförsvar, de har anställt liksom poeter som brandmän och avfärdat människor med, som har själva varit, de har ju diskriminerat människor som har branderfarenhet och jobbat inom militären som brandmän och så vidare, och istället tagit in poeter och andra för att de har rätt etnicitet eller, och sådana
exakt.
Saker.
Ja.
Det har ju till och med hänt att de här har varit så dåligt rustade att de har ju liksom frisat på jobbet mitt i en brand.
Okej, men det får inte mig att känna mig lugnad alls. Det låter ju som myndigheter som har på tok för mycket pengar och inte vet vad de ska göra av dem.
Ja, typ. Fast brandkåren är ganska optimerad pengamässigt. Jag tror det är en tidsmässig.
Okej, men du vet det här polska tv-inslaget som gjordes efter bränderna i somras.
Mm.
Om att MSB har lagt alla pengar på genus.
Aha.
Ja, då gick ju faktiskt.se ut och skrev liksom en lång, nästan essämonolog i en svensk tigerliknande stil ut och förklarade varför det inte alls var så, för det är inte samma budget. De har lagt 21 miljoner på genus, men det är inte samma budget som de lägger på brandbekämpning, så det påverkar inte. Och sen så sa de att de här utbildningarna, de här timslånga utbildningarna som deras analytiker eller handläggare eller vad det nu är ska gå på, det påverkar ju inte deras andra områden, men det är klart att det gör. Det finns ett begrepp inom ekonomi som heter alternativkostnad. Allt du lägger på en sak är ju resurser du inte kan lägga på en annan sak.
Ja.
Så varför har jag som skattebetalare, Hanif, betalat 13 miljoner till ett Vinnova-projekt som ska kolla om saker är faktiskt sanna, som ljuger för mig?
Ja, jag frågar mig samma sak, i och med att det där Vinnova-projektet har ju hoppat på mig för att jag har bedrivit alltså politik. Och det var ju när DNs nya politiska reporter skrev en essäliknande artikel, återigen, där jag hade två påståenden jag gjorde. En var att den här rapporten Migrationsverket släppte om hur många asylsökande skulle komma, den kom ut på en söndag.
Ja.
Och det var ju lite suspekt tillsammans med regeringen. Och att jag sa att det var suspekt. Och det andra, så då var det ett påstående att den kom ut på söndagen och sen en åsikt, nämligen att det är suspekt.
Och du vet, och varför är det suspekt för den som
lyssnar? För att det har aldrig någonsin kommit ut på en söndag. Medan den enda gången den kommer ut på en söndag är när det är den rapporten som kommer innan valrörelsen. Det finns tre myndigheter i Sverige som har, vars rapporter är valrörelsepåverkande.
Mm.
En är Arbetsförmedlingen, en är Försäkringskassan och den tredje är Migrationsverket. Alla tre hade blivit beordrade av regeringen att komma ut med just den rapporten på söndag.
För de vet att journalister har inget annat att göra på söndagar än att vänta på rapporter. De vill verkligen att deras scheman är klerade så att de kan gå igenom det här med förstoringsglas.
Exakt. Man brukar ju säga take out the trash day. Och det är fredagar.
Mm.
Det är oftast då politiker släpper dåliga nyheter. Men sossarna är ju alltid snabbt värre. Alltså ingen hade ju ens tänkt sig. Vad är värre än en fredag? Jo, en söndag i semestertider.
Mm. För då är det ju ingen som bevakar det.
Nej. Och det är så himla roligt. För journalisternas reaktion på det här var ju så här. Men vadå? Det där skulle ju komma ut i alla fall. Vadå? Det ligger ju på en hemsida. Vi skulle ju inte missa det här.
Nej. Inte det sant
och,
då?
Och då är det, då är det samma sak med. Men varför släpper vi det på saker på fredag? Det funkar ju. Det funkar ju att släppa. Och varför skulle sossarna beordra tre myndigheter att skicka ut på söndag om det vore...
För de vill ha så lite spridning som möjligt. För de är as.
Och det är så intressant att journalisterna, för ni, till och med journalisterna, istället för om det... Om
det är det hade inte varit... intressant, det är väl självklart. De lever ju på pressstöd, distributionsstöd. Ja. De kan ju inte angripa sina kunder, det förstår du väl. Det är därför jag vill lägga ner
publicist. De har problem att angripa sina kunder när det är en borgerlig kund. Det är väldigt intressant.
Mm.
Och den alltså det asymmetrin är också... får ju borgerligheten att bli rädd.
Ja, men det är ju inte så konstigt att det är så. Därför att om en mobbare lär sig att den kan ta dina lunchpengar utan att du skvallrar för lärarna eller ens försöker försvara dig varje dag, ja, då kommer den ju fortsätta att göra det.
Ja.
Ja, och det är en beskrivning av borgerligheten i Sverige just nu. Ja.
Och så det andra påståendet jag gjorde var ju fakta på sådant, det är att det kommer 23 000 förväntas det vara i år. Och det här kommer öka till 29 000 nästa år, är prognosen. Det är en ganska kraftig ökning.
Men du skrev någonting annat, gjorde du inte?
Och jag skrev också att de här siffrorna är på fortsatt abnorma nivåer.
Ja.
Och abnorm är en åsikt, en värdering. Ja. Det är ju det man sysslar med på politik. Eller så kan man ta den väldigt, så att säga, ja, någon form av fundamentalistiska tolkningen och säga abnormt är något onormalt.
Exakt. Och det är inte onormalt.
Och då drev alltså DN-tesen att ett, så var det lite konstigt att jag pratade. Så här sa de. Att Migrationsverket släpper på söndag är ju inget konstigt. De har ju fått order av regeringen att göra det. Alltså det styrs av regeringsdirektiv ju. Och det är ju ännu mer suspekt ju. Exakt. En normal journalist hade ju blivit förbannad att regeringen försöker göra deras jobb svårare. Det hade ju, alltså att man försökte få myndigheter och regeringens vägnar göra journalisters jobb svårare.
Så kan man tycka att en journalist borde reagera om den hade.
Men nu så sa de istället, nej men det är ju regeringen som beordrat det här. Det finns inget suspekt med det. Och det intressanta är, Migrationsverket är den enda myndigheten. Då är det ju de här Big Three som fick orden släpp på söndag. Mm. Migrationsverket var den enda som gjorde det.
Mm.
Arbetsförmedlingen släppte på fredag. Försäkringskassan släppte på måndag. Men Migrationsverket släppte på söndag. Så kritik går att rikta både gentemot regeringen och Migrationsverket. Att Migrationsverket inte stod på sig. Och sen så har du, och det här med att det var abnormt. Och för mig är det abnormt. Det är abnormt i relation till vår kapacitet. Det är abnormt i relation till vår försörjningsförmåga. Det är abnormt i relation till våra grannländer. Det är abnormt i massor av olika saker.
Men det är inte abnormt i förhållande till hur abnormt det har varit.
För att, ja exakt, för DN drev ju tesen så här. Nej men vi har alltid haft massinvandring de senaste 20 åren.
Korrekt, det har de inte fel i.
Nej, det är också... att påstå att det här skulle vara abnormt är ju då faktiskt helt fel. De använder alltså det mest liksom hårdaste ordalaget.
Ja.
Och då är det så här, av alla påståenden jag gör i den texten så är det alltså att jag använder ordet abnormt.
Det var det
och då kan man tänka sig, men ja, folk kan ju läsa en text och hänga sig upp på ett ord. Mm. Och sen inte veta kontexten till den. Och sen kan man ju tolka det så. Men det märkliga är att DN alltså hörde av sig till mig flera timmar innan artikeln publicerades. Och frågade rakt ut, hej, vad menar du med abnormt i relation till vad?
Mm.
Och då sa jag, i relation till vår kapacitet. Så de visste ju vad jag menade.
Mm.
De visste. Istället valde de att själv konstruera, det här menar han.
Så de tog inte med ditt citat överhuvudtaget?
Nej, de klippte bort den delen när jag sa att jag menar i abnormt i relation till...
Det är synnerligen illvilligt tolkat. Jag önskar att jag kunde bli mer förvånad när det kom till Dagens Nyheter vid det här laget. Men det är inte så
men
lätt.
Men hur som helst, och då blev det ju... Det har ju varit ganska uppenbart för väldigt många att den här lilla tidningen har ju ett horn i sidan mot mig.
Så det är liksom... Ja. Men de bedriver ju kampanjjournalistik och har gjort i många år, verkar det som.
Ja, så allting från att kalla mig för nihilist till alt-right.
Men du är ju inte nihilist, för du tror ju, du har ju värderingar, eller hur? Ja. Vi har ju pratat om det här förut. Du har ju principer.
Exakt, ja. och så vidare. Och på ett år liksom, alltså det finns ju ingen annan riksdagsledamot man har skrivit lika mycket om. Som mig. Och jag tror inte heller det finns någon historisk parallell till heller en riksdagsledamot liksom, som man har skrivit så mycket om som mig, i så negativa ordalag hela tiden. För det är ju inte som när jag gör att om det vore så, om motiveringen vore att nej men, du är så pass igenkänd och du har en sån stor politisk plattform att vi skulle vilja att vi, det är klart att vi övervakar dig mer. För då är det ju aldrig så att när jag har något annat att berätta, när jag gör politiska utspel eller som de inte kan hitta fel i, eller illvilligt tolka, det är ju inte som att de någonsin publicerar det.
Nej.
Utan det är ju enbart när det är något negativt att publicera om mig som de publicerar. Och då får man ju, då undrar man ju lite varför, då har ju till och med grabbar i Mjölby Som gillar att liksom snusa och åka epamoppe eller epatraktor fattat att men det är uppenbart någon beef de här två har. Och då försöker ju de lägga det, tolka det i med de kulturella referensramar de har. De här 19-20-åringarna. Och för dem är det då Call of Duty.
Såklart. För de är gamers.
Det. Jag delade ju den bilden för 4 veckor sedan.
Mm.
Och när den gjordes så taggade ju de här grabbarna, de la upp det på sitt konto och taggade in till och med Dagens Nyheter.
Mm.
Och sa, nytt spel ute nu.
Mm.
Och jag delar ju till och med den bilden och skriver, imorgon i DN. Det är faktiskt inte sant att det finns ett tv-spel med Hanif Bali.
Mm. De tog det ett steg längre eftersom du redan snodde den vinkel de hade tänkt att gå på.
Exakt. Och då, men inget händer. Ingen hör av sig. Ingen tycker att det är upprörande, att det är hot mot någon. Men sen går det 4 veckor. Och då hittar jag en mening i Dagens Nyheters ledarsida som var ganska häpnadsväckande, då de hoppade på Sara Skyttedal och KD för att hon hade poserat med vapen på ett skytteklubb och sagt, om det hade varit en invandrare från förort som hade gjort det, då hade KD gått i taket och tyckte att det var upplösande av varenda samhällsnorm som finns.
Men de tror inte att invandrare i förort kan ägna sig åt skyttesport eller vad?
Det var ju lite det jag tänkte, och då ställde jag ju frågan och la upp en bild för att just bevisa tesen att KD inte har synpunkter på det här. Så la jag upp en bild på en invandrare från en förort på en skytteklubb.
Du menar du?
Jag.
Du är ju en invandrare från en förort.
Ja.
Okej.
Okay. Så jag vågar säga att jag kan kalla mig för en invandrare från förort i och med att jag är invandrare.
Mm.
Och är uppvuxen i Husby, Angered och Upplands Väsby. Och nu boendes i Sveriges 7:e mest invandrartäta kommun, som är en förort.
Precis. Och du poserade med vad jag misstänker är en AR-15.
Exakt. Och det här är en AR-15 som har tagit en landslagsskytt till guld.
Där ser man.
Så det är ju inte bara någon random AR-15. Den här bilden är ju en 3 år gammal bild. Från när jag besökte då landslaget, eller inte, Svenska Sportskytteförbundet. Och pratade om ett EU-direktiv som skulle klämma dit dem. Mm. Med dem. Och det här har funnits på YouTube och har tusentals visningar sedan dess.
Mm.
Men sen så tar de det här Och först försöker de göra en skolskjutningsgrej på den. Och den flyger inte helt i och med att ja, men skytteklubben ligger alltså i källaren på en skola. För att det är vad skytteklubbar gör. För då, när man byggde skyddsrum en gång i tiden så byggde man dem under skolor.
Mm. Skolor, simhallar, jumpahallar.
Exakt. Ja. Och då försökte Björklund spela upprörd ett tag. Men i och med att jag inte ens besvarade honom. Och han fick ganska snabbt en upptäckt att ja, men okej, det var kanske en ja, stolpe ut eller en halv poäng han fick mot mig. Men sen kom ju det här då tidningsutgivarna bara kollektivt. Och det var ganska, det var ganska magiskt hur de, och kontexten då, alla journalister jag har sett som försvarar drevet är ju att, men kontexten är ju att journalister är ett hotat yrke. Och de här bilderna kan ju trigga folk. Det är ju det. De säger, ibland slänger de in brasklappen i att det är klart vi vet att Hanif Bali inte vill döda journalister. Ibland är de tillräckligt hedliga för att göra det. Men oftast inte. Men de säger vi lever i en kontext där vi lever i hot. Liksom. Då undrar jag om den här bilden är så farlig att den kan trigga några. Så jag hade 20 000, jag hade 15 000 följare på min Instagram. Varför delar de då, varenda tidning delar den här bilden?
För att de vill ge dig fler följare.
Men jag menar, om man vill trigga, om någon kan bli triggad av den här bilden.
Mm.
Och delningen av den här bilden är det farliga.
Varför delar de den?
Varför visar de upp det på varenda framsida och varenda löpsedel i det här landet?
Vill du att jag ska svara att de på allvar vill ha en martyr så att de kan sätta dit dig för gott och är beredda att offra en av sina egna i processen? Eller vill du att jag bara ska säga att de är precis så inkompetenta som du och jag hela tiden påstår att de är?
Jag menar, det kan inte finnas idén om att säga att nej, men det finns ett allmän intresse att folk ser bilden. För det fanns det väl med Mohammed-karikatyrerna också.
Det skulle man kunna säga.
Men där fanns det ju faktiskt en riktig risk att någon skulle bli triggad av det.
Så är det. Och därför
publicerade inte svenska medier då.
Nej, men med allt finns det en risk att trigga folk. Så är det ju. Jag menar, tekniskt sett så skulle ju en galning kunna bli triggad av en rockabilly-låt. Och sen så plötsligt så får hela rockabilly-scenen skulden för någonting som den... Alltså, det kommer ju alltid finnas galningar och de blir triggade av någonting. Och jag tycker att det är tragiskt att du får vara en punching bag för hela det här dagiset som vi kallar Sverige. Men du vet ju hur det är, Hanif. When you play the Game of Thrones, you win. Or you just keep playing in Sweden at least for a while. Eller hur?
Ja, tills du får en bekväm riksdagspension typ.
Ja, ungefär så. Och jag menar, sossarna verkar ju ana vad som pågår. De... högre tjänstemännen är väl redan på väg till utlandstjänster.
Det här är faktiskt ganska... skitmånga statssekreterare har fått jättefina statliga uppdrag.
Utomlands?
Inte bara utomlands, men i Sverige liksom. Bara några månader innan valet.
Och det här är min oro. Och jag ser att du är politiskt deprimerad. Och jag märker att du har liksom allting emot dig. Och jag vill bara säga så här. Du säger att det är superkomplicerat. Och det är säkert superkomplicerat. Alltihop. Det är det. Men å ena sidan så har vi socialismen och arbetarrörelsen och de har bestämt sig för att köra på identitetspolitik, så om man tillhör en marginaliserad grupp eller på något sätt kan hävda att man tillhör en marginaliserad grupp, så det är så de vill forma identiteten i framtidens samhälle, eller hur? Och sen så har vi SD och de vill ha nationalismen, en känsla runt folket och nationen för att forma människors identitet. Båda de här ideologierna är kollektivistiska. Och jag skulle vilja se att det fanns ett tydligt alternativ i svensk politik som stod för ett individualistiskt samhälle, stark rättsstat, skydd för äganderätten, yttrandefriheten och att staten inte lägger sig i så mycket i ditt liv. Det är vad jag skulle vilja, att det fanns ett tydligt representerat alternativ. Och det var det jag hoppades att jag skulle kunna få av dig, genom att helt enkelt säga så här: jag vill alltså lägga ner SVT och Sveriges Radio samt Utbildningsradion. Jag vill ha en författningsdomstol. Jag vill ha stärkt äganderätt. Jag vill ha skydd för yttrandefrihet. Jag vill ha ett starkare och mer oberoende rättssystem.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mm. Mm. Sekretariatet för genusstudier, bort! Och jag tycker också att där kan man faktiskt överväga det här klassiskt bibliska att mala ner byggnaden och plöja ner salt i jorden så att inget växer där igen. Och när det gäller islamism, ja, jag vet inte. What's your suggestion?
Att lösa med islamism?
Ja.
Ja, alltså... Islamister möter man, det bästa sättet att motverka islamister är intolerans. Alltså en bred allmän intolerans mot islamister. För att problemet med islamism är att de försöker ju inte enbart komma in politiskt. Utan de försöker ju komma in med på bred front. Mm. I väldigt många olika institutioner samtidigt.
Ja, Centern har haft lite problem med på sistone, ser ut.
Ja, det är den politiska vingen. Men sen har du ju Föreningssverige och Myndighetssverige.
Ja, förlåt, jag glömde säga en sak bara. Att i det där tydligt individualistiska, liberala, västerländska alternativet jag vill ha, så vill jag inte ha ett Föreningssverige.
Ja.
Och ett minimalt myndighetssverige också.
Och Föreningssverige är fint när det inte går på bidrag.
Vet du, min vän, hur många svenskar som sjunger i kör?
Nej.
600 000 svenskar sjunger.
Jävlar!
Ja, just det. 600 000 svenskar sjunger i kör. Och då undrar jag, när du får 10 miljoner röster, vad ska du göra åt den saken? Hur ska du stötta solosångarna i det här landet? För det vi solosångare, vi har inga tv-program. Eller jo, det kanske vi har förresten när jag tänker efter. Jag tittar bara inte på dem. Det är Idol och Talang och sådär, GS. Ah, ja. Men kan du lägga ner körslaget?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Jag kommer inte... det här är en sån här grej. Jag kommer inte stötta någon.
Det är jättebra, tycker jag.
Däremot så kommer jag med lykta leta efter dem som blir förfördelade.
Och vilka skulle det vara i dagens samhälle, tänker du?
Ja, men alltså, i alla fall lykta hitta de som får uppenbart väldigt mycket stöd av ideologiska orsaker.
Och helt enkelt se till att de inte får det.
Mm.
Ja, det är en agenda jag kan ställa mig bakom.
För jag menar, det är alldeles uppenbart att Ibn Rushd och de här organisationerna har ju fått en riktig nice gräddfil.
Det har de fått.
I relation till sin verksamhet, i relation till hur många de egentligen är, så regnar det ju pengar av.
Från Alice Ba och sossarna, primärt. Men...
Och också från landstingsnivå och från... Alltså, de är ju... Jag vågar påstå att de är en av de mest assimilerade grupperna när det kommer till svensk statsförvaltning i alla fall. Fan, de letar upp bidrag som jag inte ens visste fanns. Alltså det är ju, det ger en, man blir liksom dubbelt förargad. Ett är att de har fått bidrag därifrån. Två, att man visste ju inte innan att bidraget inte, att det här bidraget fanns. Och sen när du får reda på det så blir du ju bara ännu mer arg att det här är bidragskällan finns.
Men då är det väl ändå jättebra ändå att de har hållit på så länge, eftersom de är så bra på att spara upp de här bidragen. Kan du bara nu leta dig bakåt? Du kan alltså,
ja,
istället för att bli dubbelt så arg, så borde du bli hälften så arg. Alltså, därför att de har gjort halva jobbet åt
ja. Men de har ju sitt huvudkontor i Solna. Tyvärr inte i någon offentlig byggnad. För då hade man kunnat vräka dem därifrån. Men i en privat byggnad. Jag har påpekat för dem det olämpliga för den här. Men nu de betalar sin hyra där med offentliga pengar. Okay. Sum och Ibn Rushd och alla dem, de sitter ju ihop i samma kontor. Men,
och de har mycket kopplingar till vänstern också, Mattias Gardell och...
Absolut, men de har också politiska kopplingar in i Socialdemokraterna särskilt. Väldigt starka politiska kopplingar. Vi har
Bjärrel då, sådär, tro och solidaritet.
Ja, det är också, men också på kommunal nivå, även i Solna, så sitter en av deras killar för Miljöpartiet, Mohammed Temsamani, som sitter kvar. Sen har du även Aldebeklanen som är kopplad till Centerpartiet, men nu fått lämna sitt uppdrag, men sitter fortfarande kvar faktiskt mandatperioden ut.
Mm. Och det är så det funkar vanligtvis, är det inte?
Nej, men vanligtvis så får man ju lämna sitt uppdrag.
Nej, men man kan väl sitta kvar som vilde?
Man kan om man vill sitta kvar som vilde. Och det har de gjort. Och sen så har de politiska kopplingar via tro och solidaritet då, misstänker jag, till Sara Kukka Salam, som är andra namnet i Socialdemokraterna i Solna, som under flyktingkrisen drev tesen att vi ska lämna all form av integrationsarbete och SFI och allting sånt för alla nyanlända till Ibn Rushd. Och då snackar vi pengar och också monopol att föra talan till en grupp. Och hon är ju en av dem som försvarade Mustafa Omar när han var i blåsväder, när han tvingades välja mellan islamism och socialdemokrati och valde islamism. Och hon var ju en av dem som var kritisk till då varför det här valet ens skulle, att man ens behöver stå inför det valet.
Men och det här är ju en ödesfråga för Sverige i framtiden överlag, hur vi sköter sånt här i samhället när det kommer till gränsen mot alltså religiös extremism, oavsett om den kommer från judar, hinduer, buddhister, jainister, bahai, katoliker, protestanter eller mot all förmodan muslimer.
Det är ganska spännande. Sveriges indiska population har ju ökat kraftigt. Men jag har inte sett några dåd mot så här, koanläggningar och mjölkbönder och sånt än.
Det är för att media tystar sånt, Hanif.
Ja, okej.
Okay. Det pågår en stor... sorry. Ja, jag märker bara när du pratar om hur det ser ut i Solna att jag kanske får vänta på att du ska lägga ner då all föreningsverksamhet.
Varför det?
När vi inte ens lyckas lägga ner klart islamistisk verksamhet så känns körsången väldigt långt bort.
Men det roliga är med den här typen av organisationer, jag tror moskéer är svårare. Så här, radikala moskéer är svårare ju med att de får sin finansiering utifrån. Men de här organisationerna är alltså 100% svensk bidragsfinansierade.
Ja,
Och vi klarar inte ens av att lägga ner dem. Hur ska man ens påbörja diskussionen om de här wahhabitiskt finansierade moskéerna, särskilt i Västsverige och i Örebro?
Ja, det blir ju svårt, men du förstår väl varför det är så många vid det här laget som, jag misstänker i alla fall, kommer lägga sin röst på SD.
Ja.
Därför att alltså jag har ju letat runt. Alltså för mig är det ju liksom så här, vill du att din röst ska göra skillnad, vad kan man göra då? Och vem ligger närmst? Jag känner ju dig lite grann, jag vet ju vad du har för värderingar och jag läser ju pressen och de verkar ju inte tycka om dig. Och det är ett stort plus i min bok, som du säkert vet.
Ja, jag trodde att reaktionerna på DN drevet, för jag tror den gemene väljaren som inte följer mig på sociala medier eller inte känner mig, läser om mig i tidningen, skulle väl, jag försöker föreställa mig en sån, om jag läste om någon som vill nazistmörda journalister, då skulle jag ju reagera negativt på den personen.
Ja.
Så då tänker jag, hur kommer folk reagera på mig? Och det har faktiskt varit lite märkligt att gå runt i stan och kampanja. För att det har varit någon gammal tant så där någon gång kanske och undrat, vad har du sysslar du med? Men det har varit så här, ja, ingen under 35 köper ju det här drevet.
Nej, tror jag. Eftersom de har lite större förståelse för memer helt enkelt.
Ja, och Call of Duty. Men det har varit så himla många som har varit liksom, det här är storm i ett vattenglas, vad pratar de om, varför? Frågan har snarare varit, vad är det du gjort mot dem? Jag undrar själv, vad är det jag har gjort mot dem? Lite. Vad är det jag har gjort mot dem? Att jag, alltså det här till exempel, Fredrik Malm. Det är söndag nu och klockan är 20.00, så nu går nog agenda. Han ska debattera mot, han ska debattera varför jag är ett hot mot demokratin. Så. Den liberala demokratin.
Ska han debattera för att du är det?
Ja.
Jaha. Okay.
Han ska debattera det mot...
Men vi har ju inte en liberal demokrati. Hur kan det vara ett hot mot någonting vi inte har?
Ja.
Allvarligt. Men mot vem?
Mot vår våldtäktsforskande moderata kandidat.
Ann Heberlein.
Ann Heberlein. Okay. Så hon ska försvara mig.
Ja. Jag beklagar Hanif, du förtjänar bättre försvarare än både mig och Ann Heberlein. Verkligen.
Men det, jag är tacksam att någon försvarar mig. Men alltså, då ska vi, jag har suttit i samma utskott som honom i 4 år. Vi är alltså bra bekanta. Han brukar komma och prata av sig ibland när hans parti är tuffa mot honom. Och jag brukar ibland göra det med honom. Sådär, som alla politiker behöver göra. Av alla människor jag känner i riksdagen så tillhör han i alla fall topp 10% jag känner bäst. Han har inga problem att skriva en debattartikel där han pekar ut mig som ett hot mot den liberala demokratin. Och prata om liksom, nationalsocialism och koppla ihop mig med sådana saker.
Ja, speciellt som han...
Och här blir det liksom det märkliga är att jag vet att jag inte gjort honom något. Jag har aldrig gjort honom något. Och jag vet att han vet att jag inte vill nazistmörda någon. Och jag undrar bara vad när han lägger alla de här sakerna i vågskålen. Vad finns i den andra vågskålen?
Jag intervjuade Malcolm Malcolm Cheyune. Vet du om det är?
Ja. Vänsterintellektuell.
Exakt. Och han sa till mig en sak i vår intervju angående det här med drev inom vänstern. Och han bara så här, vissa människor, de är så cyniska när det kommer till de här dreven. Att de går med bara för att de vet att om jag inte går med nu, då kan det vara jag nästa gång. Det är det cyniska övervägandet som ligger i den andra vågskålen.
Han är rädd för att få en mick stucken under sig. Där de frågar honom.
Varför tog du inte tillräckligt tydligt avstånd från Hanif Bali?
Är du för nazistmord också?
Exakt.
Är det det?
Ja, det är det.
Ja. Det var liksom...
Och att se alla dina allianskamrater hugga dig i ryggen. Och att inte se en partiledning som tydligt ställer sig bakom dig. Det gör mig orolig och jag tror många som i så fall överväger att kryssa dig eller ta en lapp och skriva ditt namn. Att en röst på dig egentligen är en röst på Moderaterna, för det kan det inte vara.
Men en röst på mig är en röst på Moderaterna, det kommer man inte ifrån.
Så vad ska man göra? Därför att då säger ju du till mig att liksom alliansen så här, Centern, Liberalerna, de har ju skrivit under på genusparadigmet. Så i mina ögon är de mer eller mindre fascister. Att de dessutom ställer sig upp för den socialdemokratiska modellen, som i mina ögon är en av de absolut största faktorer utöver utbildningsnivå och sånt där för att få in folk på arbetsmarknaden. Ja. Det gör alltså, vad ska man göra liksom? Du hör ju själv, alltså jag tror att det finns i alla fall tillräckligt många liberalt sinnade människor ute i det här landet. Individualister som skulle vilja ha ett liberalt, tydligt liksom alternativ i svensk politik. Någon som står upp mot olika kollektivistiska rörelser från två håll.
Mm.
Ja. Och som faktiskt försöker göra
om det.
Jag
lyssnade på en podcast med dig.
Ja.
Där du pratade om att det finns bara socialmoderater, socialliberaler,
ja,
socialkonservativa,
ja,
och socialdemokrater,
mm-hmm,
och socialister.
Exakt.
I det här landet.
Ja.
Och någonstans,
ja,
någonstans får du ju tänka dig då att det är kanske inte politikernas eller det politiska systemets fel att det är så.
Nej, jag är fullt medveten om att Sverige har en djupt kollektivistisk kultur och att merparten av de invandrare som kommit hit har ännu mer kollektivistiska kulturer. Och mitt svar på den frågan är helt enkelt, i så fall så borde systemet arbeta för individualistiska principer. Om kulturen är kollektivistisk så borde det finnas spärrar i det politiska systemet och det juridiska systemet som bekämpar de värsta bieffekterna av just kollektivism, vilket är groupthink.
Ja,
ja. Och där
alltså, här är demokratins problem. För att särskilt en parlamentarisk liksom demokrati som Sverige, som inte har kulturellt sett en konstitution som är huggen i sten, där vi kan, där vi ändrar grundlagen nästan varje mandatperiod. Jag har inte suttit i en riksdag som inte ändrat i grundlagen.
Nej.
Det skulle nog chockera en amerikan.
Ja, jag tror att det chockerar de flesta svenskar att höra det. Ja.
Så i och med att jag tror att politiken är nedströms från kultur. Det är inte politiken som formar kulturen. Det är kulturen som formar politiken. Så tror jag inte. Så när vi gör opinionsundersökningar på välfärdsstaten så pratar vi om bara 98% stöd.
Ja, det är klart. Varför skulle de inte?
Mm.
Om du frågade folk, skulle du vilja ha betalt semester på Maldiverna, så skulle ju 100% svara ja. Därför att alla vill ha en betalt semester på Maldiverna.
Ja.
Ja. Men det betyder ju inte att det är politikens uppgift att ge alla en betalt semester på Maldiverna.
Ja, absolut. Absolut. Och det är därför så att säga. Men politiken kan ju bara hålla emot så mycket det går, så man inte gör sig totalt impopulär. Annars blir det liksom klassiskt liberala partiet.
Exakt, ett jättebra alternativ. Synd att de inte kommer in. Annat,
ja, exakt.
Annat än möjligtvis i fängelse. I vilket exakt fall, good for them. Men
ja, men det är ju problemet för alla som är, så att säga, som inte gillar sosseri. Nämligen att ett, man tillhör själv den kulturen. Och det är den inre demonen man brottas med. För det är inte som att jag aldrig ägnat mig åt groupthink.
Nej, nej.
Det är aldrig så att jag inte har varit kollektivistisk. Det är jag.
Ja, det är klart du är. Du är en person som har gått med i ett politiskt parti. Du gillar den här typen av verksamhet, Hanif. Jag förstår det.
Självspäkande så.
Ja, exakt. Och det hedrar dig faktiskt. Men det är så, eftersom vi inte har rena personval i Sverige, så måste jag försöka hitta liksom någon individualist jag kan rösta på. Liksom.
Politik handlar aldrig om att hitta den renläriga lösningen eller den perfekta lösningen.
Det säger jag inte.
Nej, det säger jag inte. Jag säger bara. Detsamma gäller, det gäller främst politiker, men detsamma gäller väljare. Så du kan inte nog hitta hos mig, kan du nog inte hitta att jag ställer mig upp och säger A är lika med A och liksom nattväkta stat nu. Det kommer du nog aldrig få mig att kunna säga. Du hade alltså kunnat få mig att säga när jag var 17 år.
Jag bara ber min klippare klippa ut när du säger nattväkta stat nu.
Sen... det hade DN gjort i alla fall.
Ja, jag jobbar inte så.
men för att jag hade jag varit 17 år och du hade frågat mig, då hade jag sagt det.
Mm. Men hittills har jag ju inte fått dig att ställa upp på att lägga ner public service inom en kvart.
Nej, men jag tycker inte vi ska public service.
Nej, nej, det vet jag att du inte tycker, men att få det, alltså att liksom...
Alltså att få det att funka, att så här, om jag ska lova något, då vill jag alltså, om 4 år så kan du komma och trycka en mick under, liksom, nyllet på mig och säga, liksom, eller inte ens det, du ska kunna skicka mig blommor och säga tack för gott genomfört arbete, nu är det genomfört.
Mm.
Och jag kommer inte kunna ta ner den här draken ensam.
Nej, det förstår jag.
Det,
förstår
det är inget löfte jag kan ge dig.
Nej, nej, men jag vill i alla fall veta.
Jag lovar att göra, liksom, jag lovar att göra det absolut största motståndet jag kan för dem. För diskussionen i Sverige är ju märkligt nog inte, ska vi ha eller inte ha public service? Diskussionen är, ska public service expandera ytterligare och få skatterätt och garantera sin försörjning för all evighet?
Mm.
Och ska de ut på ännu fler plattformar och monopolisera och konkurrera ut andra privata alternativ eller inte?
Ja, det är...
Det är diskussionen.
Det är diskussionen.
Och jag är ganska tydlig i den diskussionen. Nej, de ska inte ha skatterätt.
Mm.
De ska inte expandera och de ska inte konkurrera.
Mm. Och sen, alltså om du får ett ögonblick över så kanske du kan skriva en motion om att det borde lägga ner SVT. Det behöver inte betyda att du faktiskt lyckas, men någon motion vore väl trevligt.
Jag skriver inte motioner jag inte kan få igenom.
Okej, okay, fine. Författningsdomstol.
Författningsdomstol finns det faktiskt ganska brett stöd för inom Moderaterna.
Okay.
Gunnar Strömmer tillhör ju den falangen som, särskilt med tanke på hur han startade ju Centrum för rättvisa.
Mm.
Som har ju, deras grej har ju varit att stämma staten.
Japp. Yep.
Och deras stora problem har ju varit att det är väldigt svårt att stämma staten.
Så är det.
För att staten, konstruktionen juridiskt har ju historiskt sett varit att det ska inte gå att kunna stämma staten.
Exakt, staten har all rätt. Och det är det som är problemet. Och det är ett av problemen som det gör oss till inte en riktig demokrati. Lagstiftaren måste vara bunden av sin egen lag.
Mm. Och, ja. Och här, det har ju skett lite förändringar att HD kan... liksom pröva vissa grejer mot grundlagen.
Mm.
Tidigare var det tvungen att säga att vissa lagar var tvungen att vara i uppenbar strid mot, vilket är en väldigt högt ställt krav. Alltså att något är uppenbart i strid mot grundlagen är alltså att det är ingen behöver någonsin resonera. Alltså bara du läser det upp och ner måste det vara i strid. Men den är ju borta, vilket var... Så när man genomför grundlagsändringar så är oftast alla partier inbjudna på att göra det. Och även Sverigedemokraterna faktiskt. Det är ganska intressant hur folk tar sig toner om den liberala demokratin. Men när Sverige gör utredningar så gör man parlamentariska utredningar när det kommer till grundlagen. Och då är Sverigedemokraterna med. Det är ganska intressant med tanke på att det här med att alla säger att man inte ska samarbeta och samtala med dem.
Jo,
när vi skriver Sveriges grundlag så gör vi det. Okay. Så det finns ett uppenbart hyckleri härifrån.
Ja, de har ju inte fått igenom sådär jättemycket hittills.
Nej.
Nej.
De också har inte protesterat när till exempel, som vi pratade om det här, kommer du ihåg den här ändringarna som gjordes i, för att göra undantag för viss typ av journalistik i grundlagen?
Ja, Lexbase.
Ja, Lexbase-caset. SD satt ju med i den utredningen och hade inga synpunkter alls. De ändrade ju sig i efterhand när liksom kampanjen drog igång och många bloggare och podcasters började driva det.
Men de har varit väldigt bra, och jag tror också att SD överlag förstår vid det här laget att säkert hälften av de här nya rösterna de kommer få i valet är ju proteströster. Det är ju liksom inte för att folk älskar Sverigedemokraternas politik.
Ja.
Så mycket.
Nej, men jag bara säger att så här, när man gjorde den här ändringen, när man tog bort uppenbart, det var ju uppenbart tid. Det har jag öppnat upp för Centrum mot rättvisa som då stämmer staten för individers räkning. Att vinna många fall och att pröva väldigt många lagar.
Att de gör ett väldigt bra jobb.
Liksom, mycket äganderättsfrågor och så.
Bra, därför att det är ju nästa fråga. Äganderätten, hur ska du stärka den?
Ja, inom vilket område?
Jag vill alla, grundlagen. Ja, in i grundlagen med det faktiskt. Skydd för, skydd för äganderätt, individuell äganderätt i grundlagen.
Mm.
Jag tror det skulle göra väldigt stor skillnad.
vad tror du konsekvensen av det hade varit? Jag föreställer mig så här, vad är äganderätten kränks idag?
Skog.
Som du tror hade liksom kunnat lösa sig med det, om man stämmer staten som är ett brott mot äganderätten.
Ja, men att Miljöpartiet vill göra något skogsområde till skyddat för att det finns någon jävla hornbagge där till exempel.
Absolut.
Förstår du vad jag menar?
Där hade du ju. Ja, definitivt.
Ja. Och det är ett signalvärde.
Det är ju inte bara något jävla skogsområde.
Nej. Det alltså, är stora det delar av Sverige.
Av städer. Människor äger alltså mark och tomträtter runt om i Sverige som alla partier, inte ens Miljöpartiet. Alla partier bygger upp någon lokal folkopinion mot att så här, bygg inte här.
Mm.
Och sen gör man naturområde av det. Säger man, det här är skyddsvärt.
Ja, och vad är det? Om inte government overreach. Alltså det är
och just... då sitter alltså någon som har köpt en markplätt där för flera miljoner. Och dens värde går till noll.
Exakt. Så in med skydd för äganderätt i grundlagen. Så att staten inte kan göra så. Därför att när staten kan göra så, då skickar ju det signalen att kollektivet går före dig som medborgare.
Mm.
Ja. Så okej, bra. Det är inte en dum idé från mig, eller hur?
Nej, men starkt äganderättsligt skydd i grundlagen är ju inte en dum idé.
All right.
Sen är ju inte den stora konstitutionella politiken också, vill jag säga. Men absolut. Det är en bra poäng.
I poker...
alltså, särskilt när det kommer till... Alltså, vi pratar ju om invandring och sådana saker, men den stora jävla huvudverken som finns i svensk ekonomi är ju bostadsbyggandet. Och den stora orsaken till varför vi har så dyra bostäder i Sverige är på grund av oligopol i bostadsmarknaden. Och den stora orsaken till varför vi har oligopol är för att vi inte har äganderätt när det kommer till att bygga bostäder. Det är tvärtom så att det är inte så att det finns lagar mot att bygga på ett visst sätt. Utan Sverige har gått det ännu längre. Nämligen förr i tiden, före marknadsekonomin. Om du skulle bedriva vilken som helst av verksamhet som helst. Så var du tvungen att gå på knäna till kungen. Och be om ett tillstånd, om ett lov. Du måste be om lov. Mm. Att få göra det. Och fortfarande är det så. Om jag köper en markbit. Då får jag inte bygga på den. Det är ingen rättighet att få bygga på min markbit. Utan jag måste gå och be om bygglov.
Exakt.
Det finns inga krav.
Vad är ett bygglov?
Någonstans.
Vad är ett bygglov?
Så man har ju flera planer. Delvis är planläggning. Och sen är det detaljplan.
Ja. Men stopp. Principiellt. Vad är
principiellt är det att politikerna ger dig lov att bygga på din mark.
Principiellt är det som att du vill bygga ett hus på obebodd mark som du har hittat. Men du måste gå till den lokala krigsherren / feodalherren för att betala en summa i muta så att han inte kommer och tar all mark, river det du har byggt och ligger med din familj. Det är vad det är. Alltså, fast det har blivit liksom förfinat med århundradena.
Mm.
Ja, men signalen som samhället skickar, det är att du får inte göra vad du vill med din egendom. Staten är viktigare än vad du är.
Det här får ju, som vanligt när sådana här saker sker, så får det ju ganska obehagliga konsekvenser. Allting från att du får inte ändra någonting på en fastighet du har köpt, till att du har satt i system i Stockholm nu att i och med att du får rätt att stoppa byggande. Du kan föra talan. Din granne har större talan än dig när det kommer till byggande.
Mm.
Så kan ju den grannen då delvis både juridiskt men också politiskt stoppa byggandet.
Mm.
Och det har satts i system nu att människor som även inte ens har någonting emot byggande säger, jag vill inte att det byggs här. Jag kommer överklaga det här och jag kommer göra det juridiskt jobbigt för er.
Mm.
Och då finns det alltså specialiserade byråer i Stockholm som kommer att betala folk en summa för att de ska dra tillbaka sin överklagan. Så det här bara blir business för grannar att tjäna pengar på din mark.
Så det blir så.
Och vilka är det som klarar av det är ju inte någon lokal byggherre eller någon som köper en tomt, liten tomt och vill bygga en villa eller något sånt som har möjligheten att betala de här mellanhänderna. Utan det är ju jättar.
Ja.
Och väl när du köper en markbit tills du får okej från överheten att bygga på den, det tar ju 10 år. Om den som ska bygga någonting, det är nog oftast inte, en mindre aktör har ju oftast inte råd att betala för det själv. Utan du måste ju gå och låna pengar.
Mm.
Om jag skulle säga till dig, kan du lägga några miljoner och köpa den här markplätten? Och sen ska du låna pengar om 10 år för att bygga den. Vad ligger räntan på om 10 år? Det vet inte du.
Nej.
De enda som klarar av att göra det är bolag som vet att oavsett ränteläge kommer jag vara kapitalstark då.
Jo, men det blir också så här att när staten säger att kollektivet är viktigare än individen, då förklarar den ju också för alla människor att enda sättet för dig att ta det an oss, det är att du bildar ett jättestort kollektiv.
Mm.
Och då får vi den här oligopolsituationen.
Mm.
Och sen så har vi yttrandefriheten som behöver stärkas väldigt, väldigt mycket. Därför att idag så står det ju att man inte får kränka människor i Sverige. Och alltså förtal är en sak, absolut. Uppmaning till våld är jag inte på. Men att förolämpa folk, det är faktiskt därför yttrandefrihet finns. Det är det yttrandefrihet är. Det är rätten att förolämpa andra.
Rätten att såra någon annan med sina tankar.
Ja, exakt. Det är precis vad det är. Och den måste skyddas. Och idag så står det liksom då att man inte får kränka folk i grundlagen eller någonting i den stilen. Och det måste bort.
Står det i grundlagen? Ja, i och för sig, det finns undantag i hets mot folkgrupp.
Så är det tyvärr.
Och problemet med hets mot folkgrupp är, som jag har märkt, är att den lagstiftningen är så oerhört kulturellt betingad. Nämligen, vad definierar vi som hets delvis?
Mm.
Och vilka är en folkgrupp?
Exakt.
Det är bara... Av de domar jag har läst från högsta domstolen i vad de definierar som då, eller inte bara högsta utan allmänt domstolar, vad de definierar som delvis hets men också folkgrupp, är ju så otroligt subjektivt. Alltså det följer ingen någon form av logik eller standard alls, utan det är liksom, det var den magkänslan det liksom den domaren hade när den gick in på det mötet.
Kan vara.
Praktiskt taget så.
Alltså
för att med att hissa en IS-flagga skulle ju kunna uppfattas som hets mot folkgrupp.
Om man är yazidier till exempel. Lag, ja.
Till exempel. Mot yazidier, mot kristna, mot mot shiiter, mot och det här är ju som lagen annars skulle definiera som folkgrupper. Liksom om jag skulle liksom hetsa mot en viss folkgrupp, då liksom de här grupperna skulle definitivt räknas som en folkgrupp. Så att hissa ett hakkors har ju av domstolen då räknas som hets mot folkgrupp. Varför anser då inte domstolen att en IS-flagga är hets mot folkgrupp?
Det vet vi. För att Sverige stödde nazisterna under kriget och alltid har hatat judar, och det är därför det är kulturellt betingat, därför att det här är den stora skuggan i den svenska kulturen som de inte klarar av att konfrontera. Och det är därför lagen överhuvudtaget finns. Den finns till för att skydda just judar mot nazister.
Mm-hmm.
Det är det kulturella skälet till att det finns hatbrottslagar i Europa. Men i USA så får du inte igenom dem, trots att deras kulturella arv innehåller väldigt mycket rasproblematik också.
Mm.
Men det är ju för att jag tror att i någon mån så vet amerikanska svarta att yttrandefriheten är deras bästa vän.
Mm.
Och det borde ju den europeiska vänstern också komma ihåg, men de förfalskar ju historien och läser ingen historia i övrigt. Så de vet ju inte att hade det inte varit för yttrandefriheten hade de inte överhuvudtaget existerat. Liksom.
Mm.
De flesta marginaliserade grupper har yttrandefriheten att tacka för det allra mesta. Men då måste du stå ut med givetvis att du själv kanske blir kränkt då och då.
Mm.
Ja. Och jag menar, jag är ju jude, så det är inte så att jag inte fattar vad som kommer hända när den här lagen tas bort. Alltså du kommer ju se ett samtalsklimat som ser väldigt annorlunda ut och liknar mycket mer det som var innan 46 eller 65 när de började rensa ut allt det där språket.
Tror du det? För jag menar, alltså, antalet nazister som dyker upp på en nej, demo men, som var idag, nej, det är ju så. 200 pers
liksom. Ja, ja, absolut, visst så är det. Nej, men jag säger inte att, alltså, att det kommer likna mycket mer som det såg ut förut. Men jag säger inte att det kommer vara exakt samma språkbruk eller att det kommer vara exakt samma folkgrupper eller exakt samma retorik. Men jag menar, den mänskliga dumheten är oändlig, Hanif. Och den har varit oändligt stor alltid. Så lättar man på det där nu när vi dessutom har verktyg som ger oss möjlighet att ge uttryck för alla de här tankarna. Ja, då kommer du ju se ett hyfsat liksom, ett debattklimat med lite högre i tak, kan vi kalla det för. Jag hoppas ju personligen att vid det laget så har alla vant sig vid att det är högre i tak, och så kanske de tar det på lite mindre allvar och inte blir lika kränkta hela tiden.
Men för det har jag märkt att denna typ av lagstiftning leder ju till att de här nassarna blir smartare.
Ja.
Förstår du?
Ja.
De blir mycket, mycket duktigare på att hantera, att parera de här lagstiftningarna. Och blir och kan då och då blåsa någon.
Utan problem.
Medan när de hissar upp sitt jävla hakkors, då fattar man ju liksom, ja, ni är helt jävla dumma i huvudet. Mm. Det är ingen som kan liksom, absurditeten blir för stor. Och detsamma gäller liksom när de här smygsalafisterna, när de står där och pratar om att, ja, men det handlar om kvinnlig autonomi, att inte behöva skaka hand med någon. Det handlar om MeToo och feminism. Förstår du?
Ja.
Istället för att hissa en jävla IS-flagga.
Ja, absolut. Och så har det ju blivit. Därför att nu använder ju liksom nazister och antisemiter, de använder ju ord som globalist och kosmopolit eller sionist. Det är ju bara att de har bytt språkbruk. Och så har det...
samtidigt, för att motsäga vår tes, så i USA har de ju all rätt att hissa upp den där hakorset. Men de har fortfarande gjort det skiftet till det språket.
Ja, det har de. Men det läcker väl över?
Va?
Det läcker väl över också, i och med internet.
Men det kommer ju från USA. Det kommer ju från där det är tillåtet. Det språkbruket kommer ju där.
Alltså, globalist är egentligen bara en... Alltså, kosmopolit var ett kodord för judar förr i tiden.
Ja.
Ja, så globalist är egentligen bara en uppdatering av det. Och sionist, ja, det är ju också bara egentligen... Det är ett annat sätt att säga jude på. Det krävs ingen jättestor fantasi om det är så att du befinner dig i en situation där man inte får säga jude helt plötsligt.
Ja.
Så nej, jag är inte så säker på att det bara kommer därifrån. Det är liksom... Det är rätt gammalt. Okej, så då har vi rättssystemet också. Det är rättspositivistiskt idag. Jag hade en intervju med faktiskt en partikollega till dig som heter
Henrik.
Ja, Henrik Sundström. Och han förklarade det här för mig. Jag hade försökt rota i det på egen hand tidigare, men inte riktigt blivit klok på vad det skulle innebära och sådär. Och han, jag vet inte om han hade några idéer på hur man skulle lösa det, men han lyckades ge mig rätt bra på problembeskrivningen i alla fall. Det var det. Ja.
Men alltså, det här med, jag har ju nu haft två flickvänner som studerat juridik på Uppsala. Och det är väldigt intressant. Jag har aldrig varit med om en sån utbildning som är så formande som den. Det är helt omöjligt. Jag vill bara säga, min nuvarande flickvän gör ett fantastiskt jobb och försöker mentalt hålla emot. Men som formar tankar så effektivt i hur du ska tänka och vilken filosofi du ska utgå ifrån. Som den. Den nöter in det och den gör det väldigt subtilt. Och det är ju liksom, svensk rätt formas ju av väldigt, det är väldigt få skolor som tackar, det ska vi tacka liksom, för att då hade ju kvaliteten varit, det hade varit ännu värre om vi hade haft liksom fler som utbildade i juridik. Det är väldigt få skolor, det är liksom, det är Lund, Uppsala, Stockholm som formar, och de har ju alla en stark rättspositivistisk tradition, otroligt stark.
Så vi måste lägga ner dem.
Nej, då skulle vi inte ha några jurister.
Ja, det blir en övergångsperiod helt enkelt där vi inte har några jurister. Men vi lägger ner, vad var det, SU, Lund.
Skriver du ner det här?
Och Uppsala universitet. Ja. Jättebra idé, Alice. Jag skriver under. Får jag lägga till? Ja. Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Umeås universitet.
Varför vill du lägga ner då?
Alltså, jag tror att man kan ha kvar naturvetenskapen på vissa av de här institutionerna.
Nu försade du dig. Umeå har inte naturvetenskap.
Men alltså vissa av de här institutionerna.
Jo, nu kommer de bli sura med mig. De har naturvetenskap, men den är väldigt, så att säga, tung åt andra hållet, Umeå. Det är nog den rödaste universitetet av dem alla.
Jag fick det intrycket när jag såg på nätet att Umeås kommun eller stad har utlyst 500 000 kronor i stipendium till en konstnär som kan bygga ett monument till MeToo på Stora torget.
På riktigt?
Ja. Jag tror inte de hade godkänt mitt förslag som hade varit alltså en 200 meter hög vagina i brons med huggtänder och sen massa huvuden föreställandes Virtanen och Timell och Lotta Bromé och Lasse Kronér som ligger liksom utspottade runt omkring det. Min konst har alltid varit för kontroversiell.
Ja, verkligen.
Så vad gäller Stockholms universitet, alltså humanioran där, så som jag förstått när jag intervjuat i alla fall Charlotta Stern på sociologen, det verkar ju som att hon är den enda där som håller emot. Resten är helt isolerade i genusteori, och det är ju inte vetenskap, det är ju liksom ideologi.
Det här är så märkligt, så som politiker finns det två saker man inte får kritisera i Sverige.
Ja.
Där det är liksom no-go på något sätt att kritisera. En är domstolarnas verksamhet, vilket också är en hopblandning.
Mm.
Nämligen att det är ju regeringen som inte får kritisera domstolarna. Det är ju poängen är att den exekutiva makten ska ju inte. Men lagstiftaren ska ju definitivt, i och med om den känner att dess lagar blir illa behandlade, så är det ju definitivt så att man får synpunkter på det. Men i slutändan är det också upp till lagstiftaren att fixa det.
Din avsikt med lagen måste ju vara tydlig.
Exakt. Mm. Och om jag känner att den vantolkas, då måste jag ju rikta kritik mot vantolkningen för att få opinion för att ändra lagen. Och här uppkommer en moment 22. För saken är, om du kritiserar lagen, om du kritiserar tolkningen av lagen och säger så här, det här är inte alls intentionen, då svarar juristerna, men det är ju ni som har gjort den. Men när vi ska ta lagar så blir juristerna väldigt sura om vi inte frågar dem först hur lagen ska vara. Jag vet inte om du har märkt det, men typ till exempel när man ändrar i svensk brottskod eller i brottsbalken, så är det alltid en högt stående jurist som ska göra utredningen.
Därför att annars blir det fel.
Ja, annars blir det fel. Mm. Och det blir oftast ganska fel. I alla fall. För att vad de gör är att de skriver ju lagen bra. Jag är inte rätt person att säga, är det här kommatecknet rätt eller inte? Jag litar ju på att om jag ger honom order och säger, nu ska fler in i finkan för vapenbrott.
Mm.
Liksom, då kommer han lösa det. Och sen så skriver han den lagen. Och så visar det sig att nej, men det han har skrivit kommer av domstolarna att tolkas så här. Helt annorlunda jämfört med min intention.
Så att inga jägare får ha vapen till exempel.
Typ till exempel.
Mm.
Och då pekar ju bara juristkåren på lagstiftaren och säger, ha, du är dum i huvudet, det är du som har tagit lagen.
Jag förstår, så du är fast.
Jag är lite fast.
Ja, men och sen den andra man inte får kritisera, det är universiteten.
Och universiteten, för att kritisera hur universitet sköt sig, det är att lägga sig i den fria forskningen.
Mm. Men den är ju inte fri, eller hur?
Nej, det är ju uppenbart. Jag tycker det är märkligt, så att säga, att det som blir en stark politisk trend också syns inom akademin. I hur många tjänster och doktoreringar och sänkta krav för att ta in elever.
Jo, men det är mer än så. Jag menar, det är lätt att säga att det finns akademisk frihet. Men är inte akademisk frihet lättare att garantera på en privat marknad? I alla fall i så fall från då politiker, eftersom de inte längre finansierar verksamheten som det är i Sverige idag, så är det ju faktiskt staten som betalar för universiteten.
Och då, forskningen.
Ja,
men här är det märkliga. Så jag har väldigt många vänner som är mycket smartare än mig och forskar. den gemena åsikten är så här, ja men det är kört för mig, för jag vill inte doktorera inom liksom postmodern kritisk mänsteori. Om jag däremot hade gjort det hade det funnits gott om tjänster att söka. Och istället så åker de utomlands.
Ja, och vad gör de där?
Där forskar de om kriminologi. För där till exempel, i Sverige är det tabu att använda data när du forskar om brott till exempel. Medans det inte är det utomlands. Så i Sverige ska du sitta och liksom använda någon postmodern teori och applicera det på varför brottslighet existerar. Medan i andra länder tittar man på data.
Så vad du säger är att vi har ett universitetssystem som orsakar en brain drain. Alla smarta människor sticker utomlands med sin talang. Och vi får idioter som Nina Rung som ska sitta och analysera Uppdrag granskning. Trots att hon faktiskt inte kan statistik. Är det ungefär så du menar?
Ja, det är absolut.
Ja.
Alltså, och också även inom den tekniska forskningen. Teknisk forskning är dyrare än att liksom Nina Rung sitter och liksom killgissar för det termen hon använder i sina papper. Och då är det ju rimligt också att den skulle få mer pengar. Men det får den ju inte i lika stor utsträckning. Och det är också mycket billigare för universiteten att bara ta in folk på de sociologiska linjerna. För det är ju bara en till stol och så får de lyssna på Nina Rung. Jämfört med om någon ska ha ett labb och forska fram liksom, ja, men nya minneslagringstekniker och liksom nanomaterial och så vidare, som är väldigt dyrt att göra.
Men får jag fråga, vilken av de här två forskningsområdena lönar sig i längden bäst för samhället? Är det teknisk forskning eller är det Nina Rung?
Som lönar sig bäst i slutändan?
Ja, precis, för hela samhället. Är
det
all teknisk forskning eller är det Nina Rung?
Nu känner jag att din frågeställning bygger på en patriarkal uppfattning av världen.
Det är möjligt, möjligt. Jag ställer också all teknisk forskning mot Nina Rung.
Ja, jag väljer till all teknisk forskning där. Men det är ju bara för att jag tillhör patriarkatet.
Jo, det kan vara så. Men då kan jag i alla fall få ett löfte från dig om att du kommer anstränga dig för att lägga ner Nina Rung.
Ja, jag har redan blivit kritiserad för att jag har startat drev mot henne. Så Nina Rung är ju, hon är inte ens forskare. Men hon var den som...
Vad är hon exakt?
Va?
Vad är hon?
Jag tror hon är master eller liksom. Hon forskar inte.
Nej, hon föreläser, det vet jag.
För hon föreläser.
Jag har kollat,
hon kanske är som Kavesa, adjunkt.
Jag förstår. Hon har bara inte hunnit copy-pasta någon för sin avhandling.
Ja, exakt. Och Nina Rung var alltså den personen som gick ut i polisens försvar när de hade de här tafsa inte armbanden. Och då var det liksom kriminologen tycker till. Kallar hon. Och hon då sa att de är jätteeffektiva. De här armbanden är supereffektiva mot sexualbrott. Och sen när Moderaterna gick ut och ville kriminalisera, ja, det som i folkmun kallas för sharia-poliser nu för tiden. Nämligen sexuell kontroll över ditt grannområde. När man ville kriminalisera det som en form av liksom, ja, men det är väl någon form av vad heter det? Trakasserier. För om någon kommer och börjar liksom ha synpunkter på hur jag klär mig och så vidare. Det är ju en form av trakasseri.
Ja, jag skulle säga det. Och Nina Rung, om det gällde en vit tjej och det var en vit kille som kom fram på en nattklubb för att kritisera hennes korta kjol och slampiga tubtopp. Varför han nu skulle göra det vet jag inte. Det låter väldigt orimligt. Men låt oss säga att det händer.
Ja. Om det är en vit kille som gör det.
Ja, då är Nina Rung där och säger att app.
Det här är trakasserier. Ja. Och det vore trakasserier skulle jag tro.
Ja.
Om du är minding your own business ute och så kommer det fram någon snubbe och börjar liksom, pressa dig för att du har fel kläder och ber dig dra därifrån och bli uppträda.
Jag vet inte varför något sånt skulle hända, Hanif.
Ja, det skulle ju vara trakasserier. Tydligen finns det ett hål i lagen där det liksom, de här sharia-poliserna inte faller in under trakasserilagstiftningarna. Så då tyckte vi, och då gick hon ut och kritiserade alltså effektiviteten i en sån lagstiftning.
Mm.
Och då kände jag inte att hon var rätt budbärare i så att säga kriminalpolitisk effektivitet. Personen. Nej. Som liksom, och det påpekade jag. Och då skrev hon ett långt inlägg om hur synd det var om henne att jag hoppar på henne genom att printscreena alltså en artikel där hon är med på namn och bild. Hon kände sig uthängd av mig för att jag till mina 7000 följare på Instagram berättade vad som visade en bild på vad som stod på en tidning med en miljon läsare.
Ja, jag vet. Jag stötte på henne senast i Studio 1 häromdagen när hon satt med Jan Helin och skrek på honom mer eller mindre för att han inte hade stoppat Uppdrag granskning om våldtäkterna.
Var det inte hon som hade synpunkter på om hon var full eller inte, brottsoffret?
Jo, det är exakt vad hon hade. Eller så här, hon la all skuld på offret och ursäktade. Hon sa att, så här, hon började med att säga att det är inte personer från utlandet som våldtar, utan det är alla män som våldtar. Ja, och sen så sa hon att vita män är de som våldtar mest. Vi vet att det här, den vanligaste våldtäkten är i hemmet. Det är svenska män, det är svenska pojkvänner, det är svenska familjefäder. Ja, okej. Och sen så går hon vidare och så säger hon så här. Och sen så den här, och så hittar de det vita, det perfekta offret. En vit kvinna, och jag ska inte uttala mig om hennes berusningsgrad, men hon var väl rätt berusad liksom. Och sen så blir hon våldtagen av människor som... personer från utlandet som inte kan språket. Så sa hon. Så hon skuldbelägger offret för det första. Och för det andra så är det inte längre alla män, utan då är det personer från utlandet. Det är inte män, utan det är vilka personer som helst. Därför att utlänningar, de har ingen kön. De är bara utlänningar, eller hur?
Mm.
Ja. Och sen, utlänningar, de är så dumma så de förstår inte att våldtäkt är fel. De kan ju inte ens svenska.
Mm.
Ja, det sitter hon och säger i radio. Medan Jan Helin hukar sig för piskan liksom.
Debatten efter Uppdrag granskning. Jag visste ju att det skulle bli så här. För att jag tyckte Paulina Nojdin skrev något väldigt, väldigt klokt. Hon skrev, det blev inte den där chocken som alla hade förväntat sig. För att det är inte längre något nytt. Det här är snarare en bekräftelse.
Mm.
Det är inte att Uppdrag granskning kommer med något nytt till människor.
Nej.
Utan det är bara en bekräftelse på vad alla redan vetat väldigt länge.
Mm.
Och det tyckte jag var lite också varför så att säga det här förväntade raseriet inte kom. För att folk hade redan i flera år rasat över det här runt köksborden. Sen det som jag såg ju dokumentären 4 dagar innan alla. Och jag höll käft om det liksom, för det är dealen. Det är en sån deal som finns, nämligen man skickar, SVT skickar ju den här dokumentären till de som ska vara med och kommentera det och så i förväg. Men förutsatt att du håller käft om det. Men jag satt ju och spekulerade i vad kommer reaktionen från de som har committat så mycket i den här frågan bli?
Mm.
Och det blev ungefär som jag hade tänkt mig, nämligen double down.
Mm.
Shoot the messenger.
Ja. De vill inte köra ut 9000 ensamkommande afghaner, men de vill köra ut en afghan, och det är Mustafa Panshiri. Den afghanen vill de fan köra ut alltså.
Ja.
Ja.
Men alltså det är så
plötsligt så satt Jonas Sima och Anders Lindberg där på Twitter och försvarade våldtäkter.
Mm.
Och sa att
det var så sjukt att se.
Alltså det var så jäkla absurt faktiskt. Och obehagligt.
Mm.
Alltså, håller du inte med? Alltså, någonstans, de går ju dagligen över smaklighetens gräns, så man blir ju van, det är klart. Men jag menar, det här är ju ändå bara så här, de har svart på vitt. Jerzy är liksom belagd med inte bara lögn, utan även forskningsfel. Det vill säga att han förutsätter vilken slutsats han ska komma fram till innan han faktiskt har börjat forska på det.
Mm.
Ja.
Och så att han inte kan statistik.
Ja, och så framhärdar de här. Hela gänget framhärdar. De går ut brett liksom. Jerzy går ut i DN. DN låter honom skriva att liksom, det finns inga vetenskap som säger att kultur påverkar våldtäkt. och skiter i att säga att det finns inte någon sån vetenskap för att han inte gjort den vetenskapen.
Mm.
Ja. Och sen så liksom Nina Rung och hela det där Fatta, Make Equal, Louise Linné.
Men det är ju de som har drivit den kulturella tesen. Det är det jag inte förstår. De som har drivit den kulturella tesen är ju Nina Rung, det är Fatta, det är de. Det är ju hela vänstern som har drivit tesen att det är kultur som är den viktigaste faktorn. Nämligen, om du skämtar om tuttar, nej, så skapar det en kultur där människor våldtar varandra.
Ja, men du,
det är
du,
de som har drivit den tesen. Ja, jag fattar inte hur den plötsligt slutar gälla.
Nej, men du blandar ju ihop olika former av kultur. Kultur är någonting som finns och inte finns. Och ibland finns det och ibland finns det inte. Det beror på vad som passar Nina Rung just när Nina Rung känner att hon har rätt. Och sådana människor kan man inte ge makt. Sådana människor kan man inte ge pengar. Och det är ett sjukdomstecken att de här människorna får offentliga befattningar och pengar. Det är ett sjukdomstecken att Jan Helin är programdirektör på public service. Det är ett sjukdomstecken, Hanif. Så, ja, vad ska man göra? Jag kommer antagligen kryssa dig, för jag kan inte förmå mig att kryssa SD. Men det är inte så att jag liksom kan anklaga folk för att vara dumma i huvudet om de röstar på SD längre. Det går inte. Det går ju inte. Hur ska jag göra? Hur?
Jag blir, som sagt, politisk depression. I den formen av att liksom... Jag lägger hela mitt hopp i att på något sätt i glädjen i att de avskyr mig. Det är liksom det som får mig att fortsätta. Det, de avskyr mig. Så jag vet inte vad det är jag gör, men jag gör någonting bra.
Ja,
jag har försökt på så många sätt. Okej, om jag är det sakpolitiken. Så bara, nej, det jag tyckte för 3 år sedan, då tycker fan varenda jävel nu. Till och med liberalerna.
Ja.
Men ikväll står liksom Björklund i Agenda. Det var inte Fredrik Malm, det var Björklund som dök upp och pratade om hur jag är ett hot mot demokratin.
Mm.
Och bara, ja, det är någonting jag gör. Det är någonting jag gör som är rätt. Och uppenbart stör det dem. Och man får störa deras cirklar så gott det går.
Menar
men jag, du? Jag tror inte vi kommer... Jag vet inte, vi behöver vänta ut en...
Els nya logga. Nej, men ja, det är ju...
Men behöver vi vänta ut en generation? Mm. Är det det vi behöver göra?
Nej, det går inte. Det går inte att vänta ut en generation. Därför att då kommer du hamna på exakt den här platsen igen. Och sen så blir det fel val igen. Jag har ju gett en checklista som i alla fall är en början.
Men om jag... jag tror inte det här, den där checklistan kommer att få Nina Rung att försvinna.
Jo då.
Kommer Aftonbladet sluta bjuda in Nina Rung?
Du, när Aftonbladet... Får de pressstöd förresten?
Nej.
Okej. Ja, skit i dem då. De kommer sluta upp bakom Nina Rung. Det kommer Aftonbladet göra. Men förr eller senare så måste den där typen av rörelser, hoppas jag. För så pass gott tror jag om mina medmänniskor. Men du säger ju själv att jättemånga människor röstar på SD som ett stort fuck you till de övriga politikerna. Det säger väl någonting. Alltså om man bara är lite kapitalistiskt lagd så förstår man väl när det finns en stor efterfrågan efter någonting som inte existerar.
Mm.
Ja. Och jag råkar tro att efter liksom 60-80 år av västerländsk kulturell dominans i det här landet, så tror jag faktiskt att de flesta människor i Sverige, de tror på fri och rättigheter och skyldigheter. En stark nationalstat med stark rätt. Och ja, okej, de vill ha mycket välfärd. Men det är ju bara för att ingen har sagt till dem vad konsekvenserna av den välfärden är.
Men så här, om du och jag ska nå en kompromiss här med varandra, Det första du vill avskaffa i det här, liksom, i det här landet, vore det den kollektivt finansierade barnomsorgen, skolan och sjukvården?
Nej.
Jag tror vi har djupare problem än det faktiskt. Jag tror inte det. Det är inte där en högerrörelse som vill föra fram individuella rättigheter bör lägga krutet.
Nej. Och vi är så långt. Alltså, allt det där är ju mer eller mindre kärnverksamhet. Alltså, till att börja med vad som ska skäras bort. Jag har ju tagit upp det här.
Ja.
Sekretariatet för genusstudier. Och sen så var det alla universitet i hela Sverige utom Handelshögskolan i Stockholm.
Nej, för i helvete. Hur kan du gilla den institution som har fostrat Ali Esbati?
Ja, men det kan jag inte. Men den är privat.
Och Anton Abele.
Ja. Nej.
Du får backa på den här punkten.
Okej, alla då. Alla.
Nej, men seriöst. Jag tror det vi måste få bort är den offentliga sektorns förmåga att leva i en bubbla. Den offentliga statens förmåga att leva i en ideologisk bubbla. Man måste, så här, en borgerlig regering ska ju inte gå in och sen kanske byta någon generaldirektör eller något vetenskapligt råd på Brå. Den ska gå in och lägga ner Brå. Och sen om man vill ha någon som ger statistik, då ber du någon börja om från början.
Mm.
Då börjar du med att ge en institution och någon du litar på inte är en marxist.
Ja.
Att starta en institution från början.
Kanske till och med en statistiker, vem vet?
Nej. Och nu får vi inte gå för långt här. Vadå, så du menar att du ska forska med data? Det går inte.
Nej, okej, men bara någon som inte är marxist.
Ja, nu får du lägga baren på en rimlig nivå. Nej, men och det kommer skapa, tror jag, en chock. För att om de här, de som bedriver liksom i institutionerna bedriver ideologisk verksamhet. Om de inser plötsligt att shit, de här människorna menar allvar. Då kommer de, i och med att vi är en konsensuskultur, i och med att svenskar har en sån extrem förmåga att byta åsikt på 3 millisekunder, så kommer många lägga av.
Ja.
De kommer skärpa sig.
Jag hoppas att du har rätt
det
i det.
Det ser man redan nu. Men jag menar, det är inte ens en hemlighet. Hur har Alice Bah Kuhnke, hon har inte lagt några proppar, lagstiftning. Hon har inte haft majoritet för det i riksdagen den här mandatperioden. Hon gjorde det väldigt, väldigt tydligt från början. Jag ska använda utnämningsmakten.
Mm. Och det gjorde hon, eller hur?
Och det sände, och de vänner jag har som jobbar på kulturinstitutioner och så vidare har varit så här. Allting, varenda möte vi sitter och tar, bara på en dag ändrar sig alla chefer bara så här. Hur kan vi belysa den här runskriften ur ett liksom flykting- och genusperspektiv?
Mm, och det fick vi veta också, därför att det var ju någon idiot där uppe i Uppsala som kom fram till att vikingarnas klädesplagg faktiskt är hyllningar till Allah.
Läste du DN? Nej, men det borde du inte gjort. Men läste du DNs rubrik de hade idag? Nämligen, hälften av invånarna i Sigtuna var invandrare.
Nej, det såg jag inte.
Så de driver tesen då att på... Jag blir så arg. Men DN driver tesen nu att hälften av invånarna i Sigtuna på 1000 år efter, 900 år efter Kristus, var invandrare.
Mm-hmm.
Hur har de kommit fram till det här? Jo, de har hittat 900 gravar.
Mm-hmm.
Av de här 900 gravarna har man examinerat 16 personer.
Mm-hmm.
Av de här 16 personerna var 8 inte från Sigtuna. Utan några var från andra delar av Sverige. Och sen fanns det 4 av dem som var från Norge, Ukraina, England.
Det vill säga potentiellt också.
Och alltså, något annat land.
De kan ha varit slavar.
De kunde ha varit slavar, de kunde ha varit handelsresande och så vidare. Och det här drar de då. Det drivs 2 teser. 1. Invandring har alltid funnits här.
Mm.
Och det är stor invandring. Det är inte
50%.
Det är inte Ture Spahandelin, utan det är 50% invandring. Det är vad de försöker normalisera.
Mm.
50% invandring har alltid varit normalt. Den andra tesen de driver är att det finns inget genetiskt svenskt.
Mm-hmm.
Hur kommer de fram till det här?
Jo, det vet jag inte.
De hittar en genetisk ukrainare, en genetisk norsk, en genetisk britt. Ja. Och så landar de i, ja, du ser vad blandad du är. Det finns inget genetiskt svenskt. Hur fan hittar ni den genetiska norsken? Det finns en genetisk norsk. Det finns en genetisk ukrainare. Det finns en genetisk britt.
Ja. Jo, men de har pressstöd.
De har pressstöd. Och de vill, med nya ändrade regler som de robbar för, också... du märker att de har en stor drive att de gratis skyfflar in läsare.
Ja.
De har ju helt inne de här gratiskampanjerna, och det har ju ökat deras människor som har det digitala paketet väldigt mycket.
Mm.
Varför det? Jo, för de förväntar sig att lagstiftningen ska ändras så att pressstöd även mäter digital utgåva. Och då ska ju det andra största mediet få det. Det är ju pressstödsregeln.
Mm-hmm.
Och då blir det DN.
Mm. Ja. Okej, okay, så det kan du ta bort, pressstödet.
Ja, det ska vi.
För det vore faktiskt bra, Hanif.
Ja, jag tycker Moderaterna har länge tyckt att pressstödet liksom ska bort.
Och tar du bort det, då vet du ju att en hel del press kommer känna sig motiverad att få bort public service också. För då är det verkligen otillbörlig konkurrens.
Ja.
Och sen får du också tänka på att vad får skattebetalarna för 8 miljarder? Därför att det känns som att människor som jag eller Lamotte eller Chang Frick springer liksom cirklar runt de här jävlarna för en budget som är, ja, inte 8 miljarder.
Ja, särskilt liksom så här. Det är häpnadsväckande hur ineffektiva de här institutionerna egentligen är. Och hur mycket de kan missa och hur många de kan alignera. För det är liksom, jag tror inte i grund och botten, när DN kör ut den här kampanjen mot mig, vinner de förtroende hos någon när de gör det? Till exempelvis.
Alltså just alltså, nu...
De som de redan har förtroende för, ja. Det är ju som har förtroende för dem, det är ju de nyttjar.
Ja, så är det. Alltså, men jag
det är ju i alla fall en andel som kommer säga... Men ni är ju helt dumma i huvudet.
Så är det, absolut.
Så det blir ju liksom... Det blir ju, i slutändan blir det ju en förlust för dem att vara så ohederliga.
Ja, alltså, men jag får upplevelsen att de senaste åren så är det så att alla de här olika vänstermedier, vänsterrörelser, organisationer, små privater, de sluter sig, som du säger, det är double down. De sluter sig mer och mer inåt, ökar liksom propagandan mot sina egna och försöker behålla de här. Men ju mer de ökar den här propagandan, desto fler även inom gruppen alienerar dem. Och det gör också att de i allt högre takt måste hitta offer, alltså syndabockar och skylla, alltså förlusterna på.
Mm.
Och
nu är det högerpopulisterna.
Nej, men de
folk
kan hitta...
som är elaka på Twitter, är det det?
Nej, men jag tror att det här pågår även i deras egna grupper. De hittar, alltså som Virtan eller vad det nu kan vara. Man hittar liksom syndabockar och så kör man ut dem. Och för varje sån man kör ut så är det några i den här lynchmobben som tänker, herregud, om de beter sig så här mot mig. Och jag menar, jag tyckte inte ens illa om den här människan. Vad hade den gjort för fel? Alltså, tvivel väcks.
Mm.
Men de kommer komma ner till en hård kärna som är beredd att göra mer eller mindre vad fan som helst för att inte upplösas. Så är det.
Här är en ganska intressant grej som jag vill att folk ska märka. Frågan, har du förtroende för? Om du startar ett helt sjukt drev mot någon baserat på ingenting.
Mm.
Alltså inte att personen gjort något, utan du har medvetet feltolkat den personen.
Mm.
Och sen så går partiet ut, eller dens representant ut och säger liksom att ja, men det är liksom, det här är hanterat nu. Så här, vi gör upp det samtalet och det här är hanterat nu. Att då ställa frågan, har du förtroende? Har du fortfarande förtroende? Det betyder vad de säger egentligen. Vad de skickar för signal till mitt parti när de gör så mot mig. Och det här har uppfattats clearly i det moderata partiet, nämligen fimpa honom så lägger vi av.
Mm.
Fimpa honom så lägger vi av. Mm. Det är vad de säger.
Ja.
De får ju inte säga så egentligen.
Nej.
Så därför så gör de det på det här sättet. Och det är alldeles uppenbart att nu har jag turen att liksom eller turen. Mitt parti tänker inte göra det. Liksom. Det finns, jag kan säkert göra bort mig någon gång och att de till slut fimpar mig. Liksom. Men i det här fallet var det liksom uppenbart att mitt parti inte tänkte göra det. Och men de har definitivt uppfattat signalen.
Jo, det fattar jag också. Och det är därför jag oroar mig överhuvudtaget. För och liksom, jag vill rösta på dig. Jag vill inte rösta på Moderaterna. För jag tycker inte de har det man på spanska kallar för cojones.
Fast here I stand.
Ja, det gör
du. Medlem och fortfarande på listan.
Mm, det gör du.
Det får man ju fan ge dem.
Det får du ge, det ger jag dem. Men överlag så är det liksom så att jag tror att jag är nog inte den enda som känner mig, och då använder jag ord som känner här nu, du förstår ju hur starkt det är, känner mig lite trött på den här undfallenheten gentemot, ja, primärt en media som domineras av vänsterextremister och miljöpartister som jag numera börjat kalla för ekonötter.
Men jag bara försöker försätta mig i någon skog som inte är så störd som dig och mig.
Mm.
Som inte har den här förmågan att ställa sig utanför och bara skrika tills tillräckligt många joinar dig.
Ja, eller bara skrika.
Ja, eller bara skrika. Alltså, jag bara tänker dig. Du är en person som gick in i ett demonstrationståg med skylten socialism är ondska, och du gjorde det ensam.
Japp.
Nu dök det upp. Nu dök det ju upp folk den här gången.
Ja.
När du gjorde det igen. Och det är ju en leap of faith.
Ja.
Nämligen, det kunde ju slutat illa för dig första gången. Och det kunde varit så att nästa år står du där ensam igen. Utan backup.
Ja, och det är helt okej. Därför att, vad fan, alltså någonting är så jävla fel som det är just nu.
När man jag bara tänker, vi har ju någonting konstigt i oss också.
Ja, absolut.
Och när jag började vara mig själv. När jag började vara mig själv på sociala medier.
Mm.
Då hade jag alltså 3000 följare på Twitter. Det är ju liksom, det är inte jättemycket.
Nej.
För en rikspolitiker. Det var ju en leap of faith.
Ja.
Jag slutade bry mig.
Ja, du började vara ärlig.
Jag började vara ärlig.
Ja, och det är väldigt befriande på sitt sätt också.
Ja, men jag bara tänker människor som inte är så. Som inte är en sån som kan tänka sig och bara, för de flesta är ju inte det. Att gå utanför och ställa sig. Alltså det är ju därför, varför undervärderas SD i opinionsundersökningarna?
För att det är ingen oss. Ja.
För att folk är inte de som vill ställa sig utanför och skrika och förhoppningsvis kanske få rätt. Till exempel. Det är en, särskilt i Sverige. Så jag bara försöker, jag tänker på alla mina kollegor i partiet och så vidare. De är smarta, normala människor. Och jag har faktiskt förståelse för, när de har gjort en plan för hur den här valrörelsen ska ske och vilka budskap man ska få igenom och vad man ska säga i intervjuer och när man ska säga det. Och så kommer en human hand grenade och så ställer alla frågor om honom istället.
Mm.
Och så känner de bara, nu har du sabbat allt. Och jag förstår att de inte vill ta en leap of faith och bara gå ut och bara, fuck you DN. Det är helt jävla orimligt.
Mm.
För det är en enorm leap of faith. Och jag avkräver faktiskt, jag har svårt att avkräva någon annan det. För det är inte lätt att göra det i det här landet.
Nej, för att kollektivismen är så jävla stark och konformismen är så fruktansvärt stark.
Så jag kan ta min flickvän då, som hon får ju utstå de här dreven med mig.
Mm.
För om du tänker den sociala kontexten, alla vet att hon är tillsammans med mig. Alla är i hennes sociala omgivning. Hon kommer alltså, när hon kommer till plugget så kommer hon ju få frågor varför jag vill nazistmörda journalister.
Mm.
Men nu går hon ju ett plugg där folk är under 35, så ingen kommer tro det. Men så att säga, det är en sociala omgivning, läser ju tidningen och vissa utgår ifrån att det som står där är sant. Hon tycker det, hon säger till mig ibland så här, snälla kan du inte tagga ner, det är lite, jag orkar inte just nu.
Mm.
Och hon är den mest frispråkiga och modigaste personen jag känner. Och om hon inte pallar det, då blir det ju lite så här, hur ska jag efterfråga det från mitt parti?
Mm. Därför att de är betalda av oss väljare för att göra det, är svaret på den frågan.
Mm.
I just dina partikamraters fall. Det är ju därför jag är så jävla besviken överlag. Alltså, bara så här, bristen på bildning, bristen på förståelse. Jag fattar att det är superkomplext. Det är superkomplext. Men vissa saker har pågått väldigt länge i det här landet. De har varit uppenbart fel för många. Någon behöver egentligen vara påpekare.
Mm.
Och du får väl fortsätta påpeka det.
Om du tänker dig, om jag tänker mig hur det var att vara sverigedemokrat 2009 liksom.
Mm.
Det var ju liksom, de blev av med jobbet. De blev liksom, de gjorde ju den leap of faithen.
Mm.
Många, vissa av dem var ju säkert så här, övertygade. De hade så att säga gått en avradikalisering från sin ganska radikaliserade ungdom som förmodligen nassar.
Ja.
Jag menar, jag har inte brist på polare som var, eller polare bekanta, de är inte polare, men som var nazister i högstadiet.
Ja.
Alltså nazister.
Ja, ja.
Och som nu bara har lugnat ner sig och blivit sverigedemokrater.
Ja, inga konstigheter.
Det finns liksom... har du sett deras ekonomisk-politiska talesperson?
Det har jag gjort.
Har du sett hans bilder från gymnasiet?
Nej.
Ja.
Har jag inte gjort.
Jag tror inte han hade en stor grej för jamaikansk rude boy-kultur. Det var inte orsaken till varför han hade liksom de här jeansen, bootsen, rakade skallen och bomberjackan.
Du tror inte att han var ska-intresserad?
Nej, jag tror inte det var det som var den främsta orsaken till hans outfit. Han är också, det är ganska kul story. Han är den i modern tid har det skett två vargattacker på människor. En är den här killen som blir uppäten i Kolmården.
Mm.
Som gick ut, när de hade någon feeding frenzy så går han ut.
Ja, jag kommer ihåg det väl. Jag skrev skämt om det.
Ja, den andra är ju, han hade ju en halvvarg till hund som attackerade. Så här var en kille med raket skalle, bombajacka, boots, jeans och en halv varg som gick runt på stan. Så jag menar, han har ju uppenbart haft en avradikaliseringsprocess.
Ja, och du måste ha en radikaliseringsprocess.
Ja, jag var väl radikalare som ungdom var jag väl. Men jag tror ju, många av dem kom ju därifrån. Så det, som de hade redan varit paria när de fortsatte sitt engagemang i SD. Men det var ju väldigt, väldigt många människor som jag märker nu i deras... Typ Paula Bieler.
Ja.
Det är ju ingen person som någonsin har hyst extrema åsikter. Inte ens i sin ungdom, tror jag.
Nej, jag har väldigt dålig koll på Paula. Eftersom hon är så pass ny, men ja.
Ja, nej, så hon har ju gjort en leap of faith. Och den leap of faithen får SD nu avkastning för.
Ja, många som gör den till SD nu.
Mm.
Mm. Men du tänker inte byta, för socialist är du inte, eller hur?
Nej, alltså i den dagen jag är färdig med min, så att säga, den politiska representationen av min ideologi. Inte min metodik kanske, men min ideologi. Då är jag färdig med politiken.
Mm.
Och jag menar, både för min egen... Delvis, folk ska inte vara politiker för evigt. Jag går in i min tredje mandatperiod nu. Det är ganska länge. Folk ska inte vara politiker för evigt. Den andra grejen är att jag tror att jag skulle nog ha ett bättre liv om jag också gjorde någonting annat. Jag skulle inte få liksom ha det lika kul ibland som idag när jag fått vara på Drag Race EM och få liksom skaka tass med varenda liksom mekaniker och team där. Nej, men det kommer ju försvinna. Det kommer försvinna för mig när jag lämnar politiken. Det kommer jag känna en sorg över. Att jag förlorar den här kontakten. Jag har massor av... Liksom, de får träffa människor som är... Det är lite klyschigt, men liksom... Bara sköna människor. Bra människor. Mm. Hedliga människor. Liksom, som bryr sig. Ingen kommer fram till mig och pratar politik med mig som inte bryr sig. Det är människor som bryr sig om sin omgivning, sitt samhälle, sina grannar. Liksom. Så, och det kommer jag missa. Men det kommer inte vara, det kommer inte vara en stor sorg att inte behöva gå runt och vara orolig att folk tror att jag ska nazistmörda journalister. Liksom.
Nej, jag har full förståelse för det.
Så länge jag känner att jag får, att jag förändrar någonting och det inte går för långsamt, då kommer jag ju fortsätta det här. Men känner jag att jag håller på att nöta en stol bara, då finns det säkert mycket bättre saker för mig att göra.
Det, jag är övertygad om att du skulle kunna göra massor med bra saker. Jag gillar dig där du är. Jag tror att jag kommer ju antagligen kryssa dig, för jag har inte så mycket...
Ja, om man gillar mig där man är så bör man rösta på mig.
Ja, nej, men...
för jag har hört den här linjen ibland så här. Om du vore partiledare, då skulle jag kunna rösta på dig. Annars inte.
Ja. Och det är lite det jag hoppas. Jag hoppas ju att du får så pass många kryss att du blir statsminister.
Men det är ju så här, om du vore statsminister, om du vore minister eller om du vore i en väldigt högt stående, då skulle jag tänka mig rösta. Men saken är, allting handlar ju om den här leap of faith igen. För att annars skulle jag kan inte bli det. Jag kan inte bli motarbetad så enormt jag blir utifrån i mitt parti. Och sen inte dyka upp med några röster när det blir någon valdag.
Nej.
Och säga, men om ni gör mig något, till något riktigt, riktigt fint här, som 300 andra i det här också partiet vill bli, men som de inte hatade av någon, då kanske.
Nej, men det är det som är grejen. Du måste ha pokerchips. Och det är vad röster är. Och jag röstar på dig av den enkla anledningen, för att livet är väldigt mycket som poker. Man spelar inte med de kort man vill ha, utan man spelar med de man får. Och just nu är du mitt S.
Tack.
Ja, I guess. Men ja.
Nej, jag är mer sjuan, men resten är lägre.
Som sagt, och jag är den bästa komiker du får. Sorry. Det blir inte bättre än så här. Johan Glans var upptagen. Henrik Schiffert har annat att göra. Lustigt, ja. Hur alla mina kollegor som var så jävla mycket inne i politik, nu när det börjar hetta till, alla har droppat av. Ingen gör politisk satir, känns det som längre.
Verkligen?
Ja.
Det är väldigt spännande. Hur kommer det sig, tror du?
Det var lättare att sjunga med kören, va?
Det är det väl förmodligen.
Mm.
Nu när kören är splittrad.
Då är det jobbigt.
Då är det jobbigt.
Ja. Men jag ska tacka i alla fall för det här. Min flickvän kommer hem snart, så... du har en valrörelse att vinna. Jag kommer i alla fall säga kryssa Hanif. Och så får vi hoppas att det går vägen liksom.
Tack så mycket. Så den som vill kryssa mig och är utanför min valkrets, eller kryssa, den som vill rösta på mig och är utanför min valkrets, då kan man inte kryssa mig. Men det man kan göra är att ta en gul blank moderatlapp och skriva Hanif Bali. Och då kommer det, vi kommer se till att räkna ihop hur många som har gjort det. Och sen, och då dyker man upp med sina chipsmarker helt enkelt.
Japp, och sen så kan de andra hålla käften. Så lägger vi ner Umeå universitet, sekretariatet för genusstudier, skriver in äganderätten i grundlagen. Yttrandefriheten blir maximal. Folk måste säga negerboll efter det här valet. Och, och jag vill tacka dig, Hanif Bali, för att du än en gång ställde upp och var med i dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam and I endorse this message.
Tack så mycket.
Tack själv.
Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Hanif Bali och jag heter Aron Flam. Du kan kryssa Hanif till riksdagen eller ta en blank moderatlapp och skriva hans namn, stava rätt, om du vill ge ett långfinger till de etablerade partierna Public Service och Dagens Nyheter. Samtidigt som Hanif faktiskt är en konstruktiv kraft i svensk politik. Så hjälp Hanif att krossa socialismen. Jag vill också tacka dig som stöttar Dekonstruktiv kritik. Du kan göra det genom att gå in på www.patreon.com och där registrera dig. Sen kan du leta efter mitt namn, Aron Flam, och bestämma själv hur mycket eller lite du vill donera. Summan kommer bara att dras när avsnitt publiceras. Annars går det också att swisha mig på 0768-943737, 0768-943737, eller donera bitcoins till bitcoinadressen som du ser under avsnittet, oberoende av plattform du lyssnar på. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.